Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jaha, hallå, detta är Toto-svenskan. Det är måndag, det är nästan en allsvensk omgång 7, va? Som är färdigspelad.
Visst
är
det så? En match ifrån, lilla Göteborgsderby idag. Ja.
Det är ett litet Göteborgsderby där vi har neutralt utsända på plats i form av Josip Ladan. Som befinner sig mitt emellan och ska liksom bevittna det här spektaklet. Så han är med oss. Han har gjort sitt bästa nu när han har varit tyst i chattar. Och han har inte tagit närvaro nu när första förlusten har kommit. Så vi får väl se ifall vi får in han i veckan. Men vi har en jävla pangstudio ändå. Där Marcus Tapper har tagit plats längst in i hörnet. Ont i olika kroppsdelar. Vi ska kanske inte gå in på detaljerna. Jag tror att hans mick är neddragen eller urkopplad eller någonting. Alltid någonting. Det är inte första gången som den micken är urkopplad, men så kan det vara.
Men vi kan berätta att Tapper mår bra liksom. Han lever upp på plats.
Han lever, puls, vilo.
Nu tror jag att han har micken som funkar igen.
Ja, det kan vara så. Det kan vara ett brutet revben, annars mår jag bra. Faktiskt.
Vad hände där egentligen?
Det var någon stol på läktaren som gick sönder, så halva läktaren ramlade en rad framåt. Jag lyckades landa på stolsraden framför. Och sen precis gör AIK 4-2 efter.
En olycka kommer sällan ensam.
Ja, det var jag också. Efter matchen när jag skulle liksom gå hem, så var jag så här. Fan, jag går hem bara, jag bor kanske 50 minuter, en timme från Friends. Liksom. Det kändes bara skönt. Jag bara går härifrån, får rensa skallen lite efter förlust liksom. Bara går sen efter en halvtimme, ser jag så här, vad fan, jag känner inte alls igen mig. Kollar någon busstation. Där går bussar till Danderyd, har jag gått en halvtimme fel med. Bara vända. Ja, gå tillbaka till Friends. Men då har jag ju gått så tidigt på Vissla. Så på väg tillbaka möter jag ju alla AIK-are på väg hem från Friends. Men det var faktiskt lite fin stund, för att det fick jag nog inse att världen inte är som internet. För folk var så glada och trevliga. Alltså, sorry att vi spöar er, och jag sa grattis och jag high-fivade någon farsa som åt glass med sitt barn typ. Så det var lite, jag fick lite feel-good-känsla efter matchen i alla fall, trots mitt revben.
Ja, men stort grattis till feel-good-känslan, får man ändå lov att säga.
Nya trevliga AIK.
Visst,
tråkigt alltså att höra.
Sen öppnar man ju upp sociala medier och då försvann den.
Matchar inte er självbild, va? Ni är så snälla efter segrar.
I övrigt så är det glatt i studion, för Fred är på plats.
Ja, tre jävligt stabila pinnar igår. Jävligt nöjd faktiskt över matchen igår.
Det förstår jag.
Finns mycket att hämta.
Odiskutabelt liksom, välförtjänt,
rättvist. Absolut. Det är lite sådana segrar man behöver också under säsongen.
Spången mår väl som en jävla prins.
Ja, Det gör jag. Det var en tillbakastuds med råge, får man säga, efter förra helgens... jag har i närminne hur det känns, det som Marcus Tapper just nu känner.
Åka på en liten förnedring.
Ja, exakt. Så att, jag mår prima. Mm.
Det förstår jag. Det gör såklart jag också. Tackar som frågar, tackar som frågar.
Ja, men vi ser att du mår bra.
Ja, jag mår jättebra. Vi har ett jävla fint program också. Vi ska ju ringa till... vad gör du, Fredrik?
Ja, men jag satt någonting i halsen.
Ja, okej. Vi ska ringa Sotte och prata med honom om gårdagen. Vi ska också ringa Henriksson som gjorde en jävla pangmatch för Elfsborg när de spöade Malmö och fick slut på det där segertåget. Men vi ska såklart börja att prata... Det är väl för Tappers skull som vi börjar på Friends.
Och bara riva av det.
Rycker någon form av plåster. Och jag förstår att Tapper kanske vill börja med annat. Så att låt höra.
Ja, jag tänker skjuta upp det någon halv minut bara genom att berätta att vi fortsätter sponsrade av ATG. Vill man spela så kan man alltid rygga oss inne på atg.se/tutto om man är över 18 och inte har problem med spel, för då går man till stödlinjen.se istället. Jag tänkte bara tipsa om att det är Göteborgs derby ikväll, va? Och jag tycker det är sån himla bjud odds i 1,70 på att båda lagen gör mål, för det gör de med båda lagens försvar. Så 1,70, den kommer jag spela ikväll. Gör som ni vill på atg.se.
Dessutom den här veckan, ifall jag ska skjuta upp Tappers lidande lite till, så är det faktiskt Champions League-vecka. Den kanske finaste, alltså finaste rent kvalitativt Champions League-veckan, för det är returer i semifinalerna. Det är alltså topp-klass fotboll, men också kniven mot strupen. Så att man får ju både tisdag kväll och onsdag kväll två matcher som i allra högsta grad lever
vidöppet
på båda två, även om det är viss favoritskap på hemmalaget. Men med tanke på att bortamålsregel och annat är borta, så finns det liksom möjligheter till två jävla pangmatcher. Man ser Champions League med Gugge Dahlin, våran polare, som programledare. Tisdag och onsdag på TV4 Play. Man ser också kvällens Göteborgs derby, sändningarna från Discovery Plus med sitt TV4 Play abonnemang. Så 2,99 i månaden, då ingår också EM i sommar, för det är 6 månaders bindningstid.
Det är så otroligt bra det.
Lös det jävla pangerbjudandet direkt här nu. Men Tappe, tillbaka till Friends nu.
Alltså, äntligen.
Låt oss bara börja med, för jag har ju pratat om det här i andra sammanhang med Spången och med våran podre skrivbord och sådär. Att liksom man gick ändå till Friends med 0-5 mot Malmö med lite så här, vart har vi AIK? Och alltså det är ju ett Peking som ju har gett AIK ett par smällar i närtid. Mm. Alltså AIK har förlorat matcher på Friends tidigare. Men frågan är om det är något lag i liksom senaste 5-6 års perioden som ändå har kunnat komma till Friends och göra liksom 3-0, 4-0.
Nej, det är det har vi gjort ett gäng. Alltså det var väl någon där vi vände och ledde med 3-2 och ni kvitterade till 3-3. När var det? Några år sedan också bara.
18 tror jag.
18. Sen har vi den pandemimatchen och förra året och så här. Så man har ju alltid, på något sätt har man ju alltid en ganska... Alltså man har inte en bra känsla när man går till Friends, men man har ju känslan att här kan vi alltid blixtra till och göra saker liksom. Det är ju ingen sån, det var ju en period i ens liv, om det var liksom första och med Norling där eller så, när det kändes som att det alltid blev bara en ganska dålig match. Milosevic gjorde 1-0 på hörna, AIK vann liksom. Mm. Men så har det ju inte riktigt varit de senaste åren. Det har ju
svängt. Nej, och ni har ju liksom kunnat komma till Friends och inte, alltså Mjällby har tagit poäng mot AIK, men då vet man ju hur det ser ut och de kan kontra och sen deffa och så liksom tråka ut publiken och få publiken att vända sig mot AIK och det är burop, men alltså ni har ju kunnat göra liksom överkörningar.
Ja, och att det både hemma och borta har ju varit väldigt så här, målrika och svänga matcher mellan oss och AIK de sista åren. Så, där. Så att man hade ändå en känsla att så här, något kan hända idag inför. Det roliga var att det enda vi hade snackat upp innan som det här måste vi lösa, det är att vi gör ett spelsystem där vi har en spelare som ensam ska hålla hela vår vänsterkant. Så att vi var så här, om AIK går ut och överblastar högerkanten och man märker det snabbt, då måste något åtgärdas, för att både Elfsborg och Häcken sårade oss ju enormt på det sättet. Och så ser man ju 5 minuter in i matchen att Saletras ligger liksom som en högerback bakom Tykosen och Modesto i princip. Och Baggesen har ju superproblem från sekund ett. Mm. Och man känner att... Och så görs inget åt det.
Ja, det är alltså konstigt redan på förhand, för att så har ju AIK spelat mot alla lag. Ja, alltså AIK spelar ju utan vänsterkant, men med väldigt tydlig överbelastning. Ja. Oaktat motstånd.
Exakt, och nu möter ni också ett lag där såklart Henning Berg har sett att vårt stora problem har ju varit vänsterkanten. Mm. Så att liksom när 1-0 kommer så känner man att
Och det var också så märkt, det var dels det som jag reagerade på, men det var också att så här, är det någonting man har lärt sig att AIK ofta har problem med, det vet ju du om någon spången, så är det lag som pressar AIK högt. Ja. Mm. Och med Totte Nyman som är en av seriens smartaste anfallare tillsammans med Tim Pritsa som har lungor och Traustason som också är liksom en maratonlöpare.
Och Ceesay som är snabb.
Ja, och där tänkte jag att så här, Peking kommer ju gå ut och försöka störa AIK tidigt. Istället var det en första halvlek där det efter innan 1-0, efter 1-0, efter 2-0, efter 3-0 så var det ett Peking som liksom 11 man på egen plan halva och bara lät AIK ha bollen. Jag satt och bara, vänta nu, ni har inget stöd på er vänsterkant och ni pressar inte högt. Så vad tänker ni? Vad vill ni?
Nej, men det var helt lealöst. Det var ju lite, jag jämförde det lite med Mjällby-matchen. Att man, alltså den vi torskade med 4-0, vad fan det blev den matchen där andra omgången. Att man kände att vi är ju inte ens här. Alltså vi försöker ju, alltså vi gör ju ingenting. Mjällby var ju jättebra i den matchen och AIK är ju jättebra här också. Alltså man gör inte 6 mål om man inte gör en bra match liksom. Men vi var inte med alls. Alltså båda våra mål vi gör är ju också bara individ. Alltså ett är ju Nordfeldts tabbe och ett är ju Traustason som gör liksom det sjukaste målet man har sett. Det har inget med laget att göra sådär. Eller ni men, förstår vad jag
men
menar.
Fick du ändå...
jag tycker inte vi dök liksom inte upp till den här matchen.
Nej, alltså ni dök ju upp och tog närvaro i en 10 minuters period. Alltså i början av den andra halvleken. När hela AIK, publik, spelare, ledare kände att den här matchen är över. Mm. Så kände Peking att fast vi vill nog ändå göra ett försök här. Kände du ändå då att så här, vänta nu, är vi på väg att göra någon form av, alltså fick du feeling att okej, det här kan gå?
Ja, men man fick väl någon liksom 3 minuters period av feeling. Men sen, alltså målen kommer ju till som de gör, som sagt. Det är ju inte att vi böljar över och gör 2 mål, utan det är ju
två tillfälligheter. Ja, på sina sätt, liksom.
En enorm individuell skicklighet.
Men ändå med ganska tydligt momentum.
Jo, det blir en energiboost.
Jag tycker inte momentumet hålls kvar efter andra målet. Utan jag tycker att vi släpper matchen direkt efter.
Ni har ju kanonchans på 3-3 där. Ja. Traustason får bollen. Han får lite bakom sig. Var den framför sig så sätter han den.
Den är i 30 sekunder efter 3-2.
Ja.
Då kan jag säga att det var ett visst topplock borta på den norra läktaren som gick. Helvete.
Det stod vi och sa där också. Alltså sätter han den, då vänder vi och vinner. Då kommer ju AIK sprängas psykiskt liksom. Men sen tycker jag att direkt efter den chansen egentligen så tappar vi matchen igen och låter AIK ta över igen. Och jag vet inte riktigt vad, det är svårt att identifiera liksom vad ens vår matchplan var.
Vad sa Alm till laget?
Men om man tittar på vårt pressspel så Totte och Tim och Trasten ligger ju som att de bara ska pressa centralt mittfält. Alltså de pressar inte, backlinjen får ju stå och spela hur mycket som helst. Och sen när den kommer till centralt så pressar de ju på då. Och jag undrar om det är så dumt att vi bara så här tänkt att men Saletros kommer nog inte spela, han är halvskadad. Då kommer mittfältet vara lite skakigt, vi ska slakta det. Men det blir bara att så här, backlinjen spelar bara ut mot kant och sen händer inget. Alltså vi är ju inte med i matchen.
Nej, för det var också liksom. Det som var så märkligt, för att i och med att ni lämnade Baggesen så pass ensam.
Och det gör vi i varje match.
Ja, men och som du säger att så här, ni gjorde det även den här matchen, vilket ju var... Vad händer här? Alltså. Nej, men då, alltså, ni överbelastar centralt, men jag kände ju också att så här, vi spelade oss igenom er centralt om vi ville det. För där inne var Koulibaly bäst på plan tillsammans med Saletros och Celina som är skickliga på det där kortpassningsspelet. Och vi varierade ju liksom. Går vi in centralt då när det fanns ytor där? För Traustason försökte efter ett tag hjälpa Baggesen lite. Och då var det ju bara träningen till Celina och Koulibaly. Och det var som att AIK gjorde vad de ville.
Ja, det var verkligen... Men det var ju också det här lite samma som omgång 2 då, att det såg väldigt, vi såg väldigt rädda ut och vi gick inte in i duell och vi
men jag tycker också,
men det jag skulle säga med Baggesen där, att det får ju också, det där måste ju Alm checka sig själv nu, för att det där att en spelare ska ha en hel kant, det har ju funkat med Jaja Kallis som är ett jävla ånglok fram och tillbaka, kanske något fotbollsbegränsad, men just när det kommer till att kunna vara överallt så där, så har ju Kalli faktiskt fungerat. Men det är ju med Baggesen har ju det där brustit flera gånger nu, och bara om man kolla på förra säsongen där AIK borta mot oss börjar med att slakta oss. Modesto gör vad han vill. Det är också Baggesen som tappar där. Och uppenbarligen är inte Baggesen inte en sån speltyp som klarar av den typen av spel. Och då är det ju bara så här, alltså på riktigt, varför efter en kvart ändra någonting? In med någon, alltså gör något byte efter en kvart redan. För man ser ju efter en kvart att det här kan bli 4-5-0. För att vi...
Det var alltså det sjuka, var det var min känsla. Jag klev ju till den här matchen med ganska dålig känsla. Men kände... innan 1-0-målet. Alltså 10 minuter in kände jag, där kommer vi vinna enkelt.
Ja, men jag också, verkligen. Och, alltså av flera anledningar att så här, dels att vi inte dyker upp, men om vi inte dyker upp så, det kan vi ju inte välja att göra mot ett lag som, alltså ni har så pass mycket individuell kvalitet att även om ni inte hade tagit in er in i den här matchen som ett lag, så hade ju Pittas och någon till och någon till gjort mål. Alltså Modesto, Pittas, Koulibaly hade kunnat göra mål även om ni knappt kunde passa varandra den här matchen. Kändes ju som i början. Och sen kom ju ni in i det också. Så att Tykos, sen gör en jättebra match till exempel. Och liksom ert långbollsspel och inläggsspel och så sitter ju också. Och då känner man ju så här, fan blir det två siffror? Alltså i paus var jag så här, om de kör på blir det... det blir.
Men
det
Alm kändes också så otroligt... Jag vet inte, han hade ingen plan. För då intervjuade jag honom i halvtid och frågade honom, liksom, men vad tänker du om matchen? Och det sa, men vi släppte in två snabba mot Mjällby, vi släppte in tre mot Malmö i första. Och det var som att han var så likgiltig för att ni hade
jag
släppt in...
Jag kände också att han var likgiltighet. Ja, det var en konstig intervju. Alltså.
Ja, han visade ingen... Man möts då där var jätteilsken. Men det var som att han bara accepterade att Norrköping någonstans släpper in mycket mål i första halvlek och har egentligen ingen riktig lösning på det problemet. Och det var så här, nu ska vi gå ut i andra och se om vi kan försöka göra något mål. Det var liksom det som var hans intervju.
Han var ju lite så här, nej men det är så här vi är.
Ja,
men
lite så. Det var helt fine att släppa in två baller lite tidigt mot Mjällby och släppa in tre mot Malmö. Och...
Men det är det som är svårt att liksom...
Sen behöver man inte sådär vara rosenrasande, men det var som att det inte fanns heller något... det brann inte i ögonen på honom. Att så här, nu ska vi fan gå ut och lösa det här i andra.
Och så är ju han, vilket man stör som fan på när man förlorar.
Ja, det är exakt.
Jag tycker att det är så svårt för att egentligen säsongsinledningen är så stort. Tre vinster, ett kryss, tre förluster. Det är vad det är. Det är ganska bra. Vi har haft ett svårt spelschema. Men att vi på de tre förlusterna har släppt in 15 mål, det är ju liksom... Det går inte att ta in.
Nej. Alltså nej,
så får det inte vara.
Och sen vad har ni 18 totalt va? På 18 insläppta på 7.
11 framåt, 18 insläppta.
Men det är det man känner att så här, vi kommer säkert studsa tillbaka och kunna vinna några matcher nu. Nu har vi lite lättare spelschema och Hammarby hemma så är ju inte heller bra. Så där. Men det kan ju inte vara den här typen av matcher när man förlorar. Alltså, oavsett om vi gör en så här helt okej säsong och kommer sexa, så vill man ju inte som supporter behöva se sitt lag släppa in 4, 5, 6 mål de matcherna man förlorar. För det, den känslan är inte så jävla trevlig när man går hem från matchen.
Man vill ju inte bli förnedrad.
Nej, och hade vi förlorat med 2-1 och gjort en bra match, jag hade, det hade inte gjort ont alls, för så pass bra är AIK och vi har liksom köpt oss lite tid med att ta 10 poäng på 4 matcher innan och sådär. Men just det här blir ju, det blir ju liksom en patetik över matchen som är bara... Den måste vi ju göra något åt. Men som sagt, överlag, helt okej säsongsinledning. Men den typen av förluster vi åker på, det är ju liksom inte okej.
Ja, nej, det är jag helt med på. Vi ska ringa någon som gissningsvis är lite gladare, nämligen Sotirios Papagiannopoulos, som gjort en jävla säsongsinledning med... Alltså individuellt har han ju varit otrolig. Och jag gissar att han är ganska glad efter gårdagen.
Ja, vi pratade om det framförallt efter derbyt, att han har ju varit en av AIKs absolut bästa spelare den här inledningen. Och var väl inte den som kanske stal rubriken efter gårdagen.
Nej, det
fanns ett par andra som kanske gjorde det primärt.
Ja, verkligen. Nu har vi honom med oss i alla fall. Sotte, välkommen tillbaks till Toto-svenskan och grattis till segern.
Tack så mycket.
Hur mår vi idag?
Jävligt bra. Mycket, mycket skönt efter gårdagens vinst.
Det förstår jag. Det var ett par liksom supportrar som inför matchen var, eller många supportrar kände nog lite grann så här, vart fan har vi AIK? Det är en träningsvecka där det har varit lite skadeskjutet efter Malmö och man åker på 0-5 och så där. Vad jobbade ni på under veckan för att få till den här prestationen?
Nej, men vi gick igenom matchen mot Malmö där vi såg ganska klart och tydligt att det var mycket som inte stämde. Det är klart, släpper man in 5 mål så är det såklart jobbigt. Men jag tycker att vi tog oss an hela träningsveckan riktigt, riktigt bra. Och så var det så skönt att få den starten. För att vi tog i tag i matchen direkt och sen första halvlek är ju otroligt från vår sida.
Hur mycket skulle du säga är det liksom taktik och liksom en matchplan kontra moral att faktiskt komma ifrån? För man pratar ju ofta om det när man åker på såna här smällar som ni åkte på när i Malmö, att man torskar med 5-0. Mycket av snacket innan matchen var ju så här, hur ska AIK studsa tillbaks? Klarar de att studsa tillbaks? Hur mycket känner du som är i det att så här, det handlar om skalle kontra taktik i den här matchen?
Jag tror det är en mix av både och. Sen var det framförallt skönt att det var att vi hade en hemmamatch på Friends där vi vet att vi är starka. Och med publikens tryck och energi så gick det riktigt, riktigt bra.
Alltså, vi har pratat lite om Norrköping här i inledningen. Var du förvånad över hur Norrköping liksom såg ut? För att vi pratade om att det var ingen hög press från Norrköping utan Totte och Pritsa och Traustason och sådär. De stod ganska lågt och man lämnade dessutom Baggesen ganska ensam på vänsterkanten. Och jag menar, alla vet att AIK, vi är jävligt starka på högerkanten med Roe och Tykosen och sådär. Var ni förvånade över att det inte kom något riktigt motdrag från Peking?
Ja, men förvånade, alltså, de har ju varit riktigt, riktigt bra nu på senare matcher. Men jag tycker att vi kom igång riktigt bra. Får igång vårt spel och som sagt så hotade vi ganska mycket på högerkanten där vi vet att vi är starka. Och fick utdelning och både 1-2 och 3-0 och då blir det ju svårt.
Vad sa ni? Jag måste ändå fråga det. Så att det för mig på läktaren när Peking gör 3-2 och har dessutom typ 30 sekunder senare ett jätteläge till 3-3. Var liksom, alltså på tal om lite det mentala och liksom med fjolåret någonstans i ryggsäcken. Hur gör man? Du är en av de ledande spelarna i den här truppen. Vad gör man? Vad säger man för att på något sätt liksom samla sig och inte låta liksom genomklappningen fulländas?
Nej, men som sagt, i halvtid så var det jättemycket snack om att nu de första 10-15 minuterna kommer vara jätteviktiga och vi vet exakt vad vi ska göra. Och så kommer vi ut i andra halvlek och då blir det 3-1 och sen blir det kanonmål 3-2. Sen har de ett jätteläge där och nära att bli 3-3. Mm. Så det är klart, någonstans där så vissa gestikulerar, andra skriker lite, men man försöker hålla sig lugn och få igång ett spel som vi hade i första halvveckan, och det tycker jag vi gör ändå efter det här läget de får då, till 3-3, och sen efter det så dör de ut och då gör vi väl 4-2 också.
Mm. En spelare som har stulit ganska mycket av rubrikerna så här dagen efter är ju Ismaila Koulibaly som kom in och fick spela på den positionen han föredrar efter att ha hattat runt lite här i inledningen. Såg ni liksom det här komma? Har man sett de här kvaliteterna igenom? För att han gör ju en riktigt, riktigt vass prestation här.
Ja, nej, men fantastisk presentation av honom igår. Men som sagt, han har ju coach har tyckt att han behöver spela där på vänster för att hjälpa laget. Och såklart, och det har ju gått bra. Om man tar bort sista förra matchen då. Så det är klart kul för honom att få visa upp sig från sin bästa sida.
Du, på tal om att stjäla rubriker så har ju du också gjort det under säsongsinledningen. Det har varit, slår man ut över liksom hela inledningen med slutet av kuppen inräknat och sådär, så är vi ganska många som har Sotirios Papagiannopoulos väldigt högt upp på den som har varit kanske AIKs bästa spelare och en av allsvenskans bästa på sin position. Vad känner du själv om din start? För det var ju en lite segdragen kontraktsförhandling och sådär i vintras. Du blev kvar och liksom, vad känner du om starten på säsongen för din egen del?
Det känns riktigt bra. Framförallt när laget funkar bra så är det extremt kul att spela fotboll. Att vinna fotbollsmatcher är ännu roligare. Det blev inte så många förra året. Så man försöker njuta för varje vinst. Och det är bara att kämpa, träna hårt och så tar vi match för match. Liksom. Men just nu är det riktigt kul att spela fotboll.
Du som har grekiskan nära till hands. Det skrevs igår om att det var scouter från AIK Aten på plats. Är du på Giannis Pittas nu med liksom att så här stanna kvar hela året här nu? Alltså, se till att det liksom avslutas snyggt här. Och sen kan du gå till någon AIK eller Olympiakos eller vad fan det nu kan bli.
Ja, det är klart att man är på lite grann. Först och främst så handlar så AIK är ingen liten klubb som man bara kommer hit och gör sin grej och sen ska man försvinna. Så han vet om vad som gäller. Men som sagt, det finns ju större klubbar som säkert har koll på honom. Men i slutändan så får vi se hur det slutar. Fortsätter han och gör mål så blir det nog svårt att behålla honom. Men då får vi väl ganska bra pröjs.
Men vad liksom rent känslomässigt, vad tycker du om AIK? Du är Pauk eller? Eller vad har du nog liksom?
Jag har ingen favoritklubb. Så där, man supportar ju de flesta grekiska lagen. Men jag vet inte, AIK skulle väl passa honom bra om det nu blir så.
Diplomatiskt svar.
Men du, hur skönt är det att ha den här spelartypen? För att visst, han gör sina mål, men han lägger också ner. Alltså han slutar ju aldrig springa den där dåren.
Nej, alltså han är en enormt. Han bara springer och springer. Så det får man också energi som back när man ser en spelare som springer och så otroligt mycket som han gör. Och så klart att han är, så fort det blir något läge så är han där och hugger. Så jätteskönt.
Du, vad är känslan nu då? Det är Sirius som väntar härnäst. Alltså hur långt vågar man och kan man blicka framåt? Eller är det tråkiga nästa match som gäller bara?
Ja, det blir samma tråkiga svar att man, nu har vi precis tränat, sen är det bara upp på hästen igen och otroligt viktig match på lördag och så tar vi match för match. Det var, och kollar man tillbaka på förra året så tror jag inte vi hade 14 poäng efter, jag vet inte hur många matcher.
Nej, det var om 20 eller något sånt kanske.
Ja, exakt.
Men vi pratade ju mycket om dina fantastiska prestationer i år. Så att, men det har ju varit en del rotation där på det centrala mittfältet. Det har varit Abdi Hakim, det har varit Selina, Saletros, Koulibaly. Hur mycket måste du liksom ändra i ditt spel som mittback liksom, beroende på vilka du har framför dig där i AIK?
Nej, men det blir inte så mycket ändringar. Det gäller mest att försöka kommunicera så mycket som det går med dem framför så att de känner sig bekväma. Sen har vi ju både roterat i under träningarna också så att man känner ganska, varandra ganska väl. Så det blir till slut ganska enkelt. Att, och det är det som är så skönt nu. Att vi kan göra att ibland så blir någon skadad och kan någon annan komma in. Och det blir ingen större skillnad på positionen.
Du, hur viktigt var det? Jag måste ändå fråga det. För att det man märkte ju efter, du gjorde en intervju med Discovery efter Värnamo-matchen där jag minns att du pratade om att så, ah, många snackat om att vi brukar vara dåliga efter derbyn så det var viktigt för oss att gå ut och visa att vi ska inte ha någon derbybaksmälla. På samma sätt har det ju varit ganska mycket snack om AIK inför den här säsongen och inledningen av säsongen att nej, men nu vet vi vart vi har AIK. De är ganska tråkiga, de är starka defensivt, de vinner med 1-0 eller 2-0 och de låter motståndarna föra spelet och anpassa sig och sådär. Hur viktigt var det, tror du, för er inom gruppen att visa upp att det här finns också? Vi kan gå ut och dominera matcher och vinna med 6-2 också.
Alltså, här är det är så mycket som snackas och såklart vinner man med 1-0 och då är det tråkigt. Och för mig spelar det ingen roll så länge vi vinner. Och man försöker ju bara ta bort allt som händer runt omkring. Och vi vet att vi är ett duktigt fotbollslag och allsvenskan är ju jämn. Man, ibland, alla lag kan vinna över alla, känns det som. Så det gäller att man, när det väl vankas match, att man är redo från minut ett och tar så många vinster som det bara går.
Men om du tvingas välja då? Alltså du är ändå mittback. Tar du, ja. Alltså om du tvingas välja 1-0 seger eller 6-2 seger?
Nej, men jag tror alltså 1-0.
Sotte, vi som hade det så trevligt.
Ja, jag kan höra dig där alltså. Du är mittback. Ska inte släppas in någon jävla mål här. Det ska vara stängt bakåt. Ja, fint.
Men det är klart, det var skönt igår att få sex mål. Jag tror inte det var jävligt lång tid tillbaka det hände, men att få göra sex mål och att det blev ändå ganska en lugn tillställning där på slutet, det var skönt.
Tillbaks till 1-0 spåret på lördag då.
Ja, varför inte?
Härligt sånt. Kör hårt då. Tack för att vi fick ringa.
Tack.
Ha det bra. Ha det bra.
Ciao. Hej. Spången, hur bra var insatsen igår då? Att vi ska ta AIK-perspektivet från supporterhåll liksom.
Nej men, otroligt bra. Alltså, första halvlek framförallt är ju... Andra halvlek blir vad det blir på något, men första halvlek är... Det är bland det bästa jag har sett på många, många år. Utifrån, ja, men dels att Peking inte skapar i princip någonting. Och det har vi ju sett tidigare, men just det i kombination med att vi dominerar en matchbild. Jag hade lite samma känsla som du inför. Jag trodde att det skulle bli ganska tufft. Liksom stor respekt för den fronttrion som Norrköping har. Och med tappet av Omar som ju inte ens var med i matchgruppen i den här matchen heller. Så jag förväntade mig en väldigt tight match. Men att AIK skulle gå ut på det sättet och spela den typen av fotboll. Jag har ju tjatat om att vi måste stärka upp centralt. Vi måste bli fler centralt. Vi måste bli... Ja, men mer mångfacetterade på något sätt. Och det tycker jag att vi var i den här matchen. Där ju Koulibaly såklart sticker ut något enormt. Det är en otrolig insats som såklart Koulibaly själv, men som vi AIK också har... Alltså, det var ju någonstans det här man förväntade sig när han kom in. Alltså man lånar en spelare ett halvår. Det är ju vad det är. Och då är ju höga prestationer liksom någon form av krav man har haft. Så att han visar upp att det är faktiskt den här nivån han besitter när han spelas rätt, det var oerhört glädjande. Så att de tre där centralt, det var länge sedan, om ens någonsin för min del, som jag såg den typen av spel från AIK.
Och det var väl också väldigt tydligt att det faktiskt var ett treman i mitt fält. För jag tror att när elvan kom så kände nog många att okej, det här är den elva som... Alltså det mittfält som Henning har formerat ett par gånger. Då är det Selina och Anton centralt. Koulibaly ska springa ute till vänster och Rui till höger. Men när matchen blåses igång så är det tydligt att Koulibaly är den sittande, verkligen sittande centrala mittfältaren. Anton flyter ut lite mer som en höger in i mittfältare. Selina lite mer som en vänster in i mittfältare. Ingen av dem, framförallt inte Selina, utgår ifrån kanten och kommer in. Utan det är tydligt tremanna mittfält ifrån AIKs sida.
Ja, exakt. Och det är liksom... AIK har spelat med liksom två centrala mittfältare i princip alltid, bortsett från Norlings 3-5-2 där ett tag. Men det har ju varit ett liksom, ja, men en diskussion, och jag tyckte att det har varit problematiskt att det har känts så enormt svårt att vara central mittfältare i AIK. Och att, alltså inte minst kring en sån spelare som Anton, eller egentligen alla centrala mittfältare som i grund och botten allihopa är bra spelare, men där man hela tiden har känt att vi lyckas inte riktigt utnyttja det. Det är ganska många matcher som vi är... Ja, men liksom svagare än motståndaren centralt trots att vi har bra spelare där. Men i den här matchen så lyckas vi liksom... kortpassningsspelet är liksom hög nivå, vilket man inte heller är särskilt bortskämd med som AIK-are historiskt sett. Det fanns en kreativitet och en självsäkerhet i liksom Koulibaly och i alla andra där centralt. Medina också som liksom droppar och nästan blir en fjärde central mittfältare. Det kändes hela tiden som att vi var... två spelare fler än Peking i alla delar på banan, bortsett från vår vänsterkant då, som är fortsatt liksom ganska tom med Acke där ute. Men det var många delar som jag inte riktigt har sett i AIK, men som man har känt, bortsett plumpen i Malmö såklart, att vi har tagit små steg mot det. Jag tycker att prestationen över tiden då har indikerat att vi går mot det här hållet, och i den här matchen får vi ju liksom en dunderfull träff på allt, samtidigt som Peking är svaga och rejäl jävla proppen ur på så många sätt. Så att det är otrolig känsla att gå därifrån med 6 gjorda mål. Det är 7 år sedan.
Jag tyckte att det var intressant att det kändes som att Saletros fick mycket friare roll. Sen kände han nyttjade den mycket till att flyta till höger, precis som vi pratade om. Men det känns ju som att det öppnar upp lite med ett tremannautfält att Anton ska få stå och slå genibollar bara. Liksom. För det, där är han ju absolut en av de överlägset bästa i serien. Liksom. Hur ser du på det att... Är det 5 matcher till innan Koulibaly drar?
Ja.
Hoppas man eller räknar man med att Ellingsen ska kunna komma in då? För han är ju mer en offensiv typ. Eller tror du att man... Visst, lyckas man inte köpa loss Koulibaly? Eller vad tror ni?
Alltså det som är det senaste nu är att Sheffield, som ju åker ut, kommer att behöva banta sin trupp så pass hårt, och att Koulibaly är en som de kommer riva kontraktet med.
Det tror ju alla.
För AIK.
Men då det tror väl alla.
Det tror, alla kommer, det tror ju alla kommer ske. Mm. Men där börjar man ju också bli... Alltså, det är så jävla tudelat det där. För är Koulibaly, den här Koulibaly, i 5 matcher till... Mm. Ja, då kommer det ju väl någon belgisk pitklubb och ger han liksom en trippla lönen mot vad AIK har. Och då vet det fan om man kan behålla en 23-åring från... Ja, gissningsvis. Tanken från början när AIK klev in i den här säsongen var nog att Ellingsen skulle vara den sittande, städande mittfältaren så att Anton kunde se ut som Anton såg ut igår. Och det som är komiskt i det här är att AIK har ju sen Ellingsen gick sönder har AIK letat efter vem ska vara bredvid Anton. Det har ju varit Selina och Abdi Akinali och Ellingsen, alltså det har varit olika, och han har hela tiden funnits där, men han har fått spela vänsterytter. Så att när han väl kom in nu, så det var ju nu man hajade till och bara jävlar, ja.
Men
nu är jag bra.
För mig som inte är lika insatt som är, vad hände med Ellingsen? Man vet ju att han kom med mycket skadehistorik och sånt, men nu har han ju varit borta. Alltså, om man ska hårdare, har det ju snart gått en tredjedel av säsongen.
Ja, men så är det. Så är det.
Och, vad är det som händer där?
Alltså, han tränar ju inte fullt, liksom. Så att, jag tror inte att han kommer göra en sekund innan uppehållet. Och det är ju okej utifrån att Koulibaly är kvar tills dess, så att säga. Men efter det, så som det är nu med den skadehistoriken, alltså... Och alltså även om han kommer tillbaka till efter uppehållet, så är ju i och med Abdis, alltså Abdi Akinalis skada, så är ju täckningen helt plötsligt ganska skör där. Alltså det är ju, igår kom ju Lamine Dabo in i 85 eller vad det nu är. Och gjorde väl ett helt okej inhopp, men är ju inte riktigt där i mitt tycke än, liksom så. Så att det är nog inte omöjligt att det kommer ageras om man inte får kvar Koulibaly. Sen liksom för att svara på den frågan. Det är vissa som är såhär, jo, Berntsen har stenkoll där, de känner varann och allt det där, och lite såhär mjuka värden. Och det är klart, det är ett sätt att sportchefa på.
Alltså,
jag är så pass cynisk i min syn på fotbollsspelare att såhär, självklart, om han får välja mellan Sarpsborg och AIK, då kan det säkert att han hellre stannar i AIK, det köper jag. Men ja, men kommer liksom Anderlecht med 4-dubblad
lön. Det behöver nog inte ens vara Anderlecht.
Nej, men ni förstår, den typen av...
Sulte liksom, Varegem.
Ja, men det också. Med 4 gånger lönen. då är Bershut, min liksom cyniska syn på fotbollsspelare, så då tror jag att det blir svårt att behålla honom. Och där är det väl lite delat bland AIK.
Men är det en spelare du gärna ser i AIK till hösten?
Ja, det är det ju. Alltså jag när ryktena först kom kring honom.
Alltså för en vecka sedan, nej.
Nej, exakt.
Och det där kommer vi också in på liksom det här med tålamodet när det kommer till fotbollsspelare. Det är ju bara generellt. Jo, alltså, också, vi måste ha mer tålamod med våra fotbollsspelare. Så det kommer han ju in med ganska hög kravbild.
Såklart, det är ju det. Och det är ju också en kritik till Henning som jag har spelat honom. Alltså hade han spelat Giannis Pitta som vänsterback så hade jag troligtvis sagt skeppa honom. Här har vi ju spelat en sexa som offensiv ytter. Och liksom, sen har vi suttit, och med all rätt suttit och varit kritiska till att du ser vilsen ut, du ser bedrövlig ut. Du vet ju knappt
vad
du
gör. Var det här hans första match som central mittfältare?
Ja, som renodlad central, ja.
Okay,
ja. Så att absolut. För mig är det konstigt att han inte har spelat så tidigare. Även om så här, okay, han har letat efter matchform och allt det här. Men sen så får man också så här... Ja, alltså AIK hybrisen och folk så här, ni kan garva åt det och sådär. Det finns ju en poäng i att också ha lite, liksom, lite lugn inom sig. Att det här var en supermatch från Koulibaly bland annat, men AIK är stort. Men det är klart, den här nivån ska ju liksom hållas över 5 matcher. Alltså, vi slår ett Peking som är tippat 8, 9, 10 där någonstans. Det är bra, men jag vill också se att han gör det här över tid, de matcherna som är kvar mot tuffare motstånd dessutom.
Och det vill man, men det här, jag vet inte hur du känner, men det här räckte i alla fall för mig för att se att okej, han är 23 år, han har inte spelat kontinuerlig matchfotboll på 1,5-2 år. Den här insatsen räckte för att jag ska liksom jubla över ett 3-årsavtal. Okej, nu har du visat att den här nivån har du i dig. Du är 23 bass. Okej, bra. Du kommer göra sämre.
Och kan troligtvis bara bli bättre och bättre också.
Exakt. Ja, exakt. Och det var ju därför jag när ryktena kom kring honom från första början, innan det var så här ett halvårslån och så vidare, utan option och så. Så kände jag att det var en helt rätt profil. Alltså en ung central mittfältare som ändå har skaffat sig erfarenhet trots ung ålder. Så att jag gillade ju liksom namnet och profilen liksom på förhand. Så. Men sen får man ju se. Alltså det... Jag är ju svårt att se om man håller den här nivån nu de kommande 5 matcherna. Då är ju svårt att se att det inte ska finnas i alla fall rikare klubbar än AIK och vara där intresserade. Han var i Belgien på ett lån och var grym där. Så att det är klart att det...
Alltså för också mycket för erans skull så finns det ju risk att det kommer bli otroligt överbefolkat på det centrala mittfältet om Ellingsen hittar tillbaka inom kort. Abdi Hakim, är han out hela säsongen?
Han är hela säsongen.
Men ändå, skulle ni alla friska, då har ni ändå 5 centrala mittfältare helt plötsligt. Och då skulle du eventuellt kunna bli lite grinigt med kanske Celina. Han kan väl i sig spela lite på andra positioner, men jag tycker det man har sett av honom som har varit bäst på det centrala mittfältet i AIK.
Så är det väl. Men ska vi spela, alltså om vi ska spela som vi gjorde igår och liksom det har gått åt det hållet match för match och igår var det väldigt tydligt 3 centralt. Då är väl 5 bra centrala mittfältare en ganska rimlig siffra egentligen. Som du säger, Celina kan spela direkt bakom Pittas eller vem som nu spelar nia. Så att, det ser jag som ett rätt starkt centralt mittfält.
Får jag ställa en sista Peking-fråga till er? Ni som ser oss utifrån den här matchen, känner ni att Josef Ceesay är tillräckligt bra för att spela 90 som inlånad spelare eller tycker ni att det är lite märkligt?
Alltså, från sidan igår så kände jag, vad gör någon av de här spelarna? Ja,
jo, men alltså,
ingen borde vara helt i proffs. Så men, kände jag.
Jag kände också att inte är väl han en 26-årig inlånad spelare, för då ska man väl vara en rejäl nivåhöjare.
Det är lite sådär man kände kring Koulibaly i första matcherna också ju, att såhär om man så här, sen dyker skador upp och situationer som gör att man måste lösa saker kortsiktigt, det är jag medveten om, men det är ju så, det tycker jag är rimligt att man, oavsett om det är Josef Ceesay eller Ismaila Koulibaly, lånar man in en spelare, inte minst på ett halvår, då ska kravbilden vara att det ska vara en hög leverans här och nu. Du ska vara tydligt bättre än dina konkurrenter. Är man inte det, då tycker jag att det är rätt med kritik. För att svara på din fråga, jag tänkte inte specifikt på Josef Ceesay så mycket igår. Jag hade följt med annat, men det är väl konstigt. Men vi har pratat om det när det blev klart också, att det var ett ganska konstigt lån.
Korta AIK-grejer som vi bara måste ta, som du ska få studsa lite grann på. Dels så har vi inte ens nämnt ur ett AIK-perspektiv Tykosen. Nej. Men Tunnan även kallad.
Det är svår spelare att bli klok på, för vissa matcher är han ju bäst i Europa. Alltså som nu.
Alltså första otroligt. 45 igår gör han alltså 1 plus 2. Och alltså bara den där alltså 3-0-målet när det kommer en höjdboll. Alltså den nedtagningen, det inlägget.
Ja, men alltså målet han själv gör.
Ja, det är med fel fot dessutom. Ja, pang i hörnet. Alltså vad är det där för gubbe?
Ja, nej, men det är ju så, man blir ju inte klok på honom.
Han är också lite rultig och lite härlig.
Ja, men också gör han det han gjorde mot Mjällby borta liksom. Om man undrar, är du alltså fotbollsspelare eller ska vi bara ta en bärs ihop liksom? Så det är ju det som är med honom, att det är lite upp och ner, men ingen kommer någonsin kunna ta ifrån honom det otroliga jävla poängsnitt han har. Som en högerback som beskrevs som, och som jag fortfarande tror i grund och botten, är en primärt liksom defensivt stabil 2+-gubbe, 3+ ibland. Mm. Alltså du vet vad du ska få. Han har ju liksom under sitt 8-10 månader i AIK varit precis tvärtom. Det är mål och assist, och sen så är han usel matchen efter, och sen är det två mål. Alltså, man blir inte riktigt klok på honom, men som igår så älskar man honom gränslöst. Alltså,
han är ju skicklig på att vinna supporter. Alltså inte bara genom att göra mål och assist, men du ser ju liksom efter 1-0-målet, alla firar att Dino har gjort sitt första mål, men sen tar ju Tyko sen ett eget litet varv mot östra och norra, hetsar igång. Sen alltså leder Allsvenskans assistliga.
Gör han det?
I'm just saying.
Det är sant.
3 assist.
Oj, ja.
Nej, men är det han, andra gubbar som också har gjort 3, men hej, han är delad detta.
För att vara lite seriös, så han och Rui har ju, alltså även om han liksom svajar lite i prestation, så den där högerkanten har ju verkligen hittat någonting. Och Rui var jag lite orolig för inför säsongen. Inte hans kvalitet, för den har man sett från sekund 1 i AIK. Men att han inte... Att det blir lite waste på något sätt att spela honom så extremt högt upp. Att det blir lite för mycket liksom få boll på fötter och sådär. Men den där högerkanten är ju alltså över, vad är det, 7 gånger vi har spelat toppklass liksom. Det går inte att säga någonting annat.
Man börjar bara känna att det är
jag vill bara inte göra dig ledsen, men... Vinicius och Trenskov har gjort 4 assist.
Ah, okej. Okay. Då är det Forsappen jag får skylla på.
Ja, exakt. Jag vill bara flika in det. Ah, okay. Så folk kokar.
Man känner nästan... Alltså man börjar känna...
Två ändå, hej. Tunna.
Att det är oflax att alla lag har så jävla bra högerkanter när ens egen vänsterkant är så usel. Alltså Elfsborgs enda bra spelare Simon Hedlund till höger. Sen kommer Häckens enda bra spelare just nu, Lajoni, till höger. Och sen kommer AIK med Allsvenskans kanske bästa högerkant just nu. Man ska alltid säga Malmö borträknat då, såklart. Men alltså, det känns ju bara att man går ut inför varje match och så här, måste det vara på just den kanten där vi är så otroligt svaga?
Och det är väl det som är liksom, alltså, så här, det är ju samma i AIK liksom. Och det var ju väl det som var förvånande, att så här, alla fattade ju att AIK kommer anfalla i den här matchen också via högerkanten. Och det man är mest orolig för som AIK är ju hur våra vänsterkant ska klara att stå emot motståndarnas högerkant. Men där var det också Acke.
Det har inte vi någon tyvärr.
Nej, ni har ju ingen riktigt där kanske då. Men liksom Acke som fått en del skit. Och det är liksom, man tänker nu ska Eskil in och så skadar han sig. Och så är man lite orolig över hur Acke ska klara. Men han är också riktigt bra igår liksom. Och lugn med bollen på ett annat sätt än vad han brukar vara. Och stänger ner den. Sen händer det inte jättemycket offensivt. Men det förstår jag, för att han är ensam där ute liksom.
Ska vi säga att tvåorna i skytteligan gör sina grejer igår också. Traustason och Pittas.
Ah,
ligger delad två i skytteligan. Om man ser varför.
Jävla mål, Traustason. Alltså jag står ju precis bakom målet där den liksom smälls in. Så jag ser
det är hårda skott jag sett i alla fall.
Jag ser ju hela bollbanan. Ja. Och alltså sekunden när jag lämnar foten så kollar jag bara på en puller och bara fuck.
Är det liksom så hårt att du duckar liksom?
Ja, nästan så. Alltså nästan
den reaktionen. Kommer emot mig.
Ja, vilken balja.
Alltså. När inte ens Spången hittar in i kribben kritik på ett insläppt mål, då vet man att det är ett jävla mål.
Ja, men vi kan ju börja prata om 3-0 om du vill.
Men det var roligt att... För vi stod så långt bort där, så att jag tänkte ju att det var dåligt av kribben. Alltså jag ser ett skott utifrån som så här... Som går in, och då tänker man ju alltid ännu en, för han hade ju precis gjort en tabbe innan där liksom. Och sen när man ser om målet efter matchen så man inte ens se bollen innan den smäller ribba in. Alltså.
Nej, det är jävla mål.
Hörrni, mycket AIK Peking idag, men när det är 6-2 i en allsvensk match så tåls det lite airtime. En sista grej, och där vill jag bara ge lite, jag vill vara storsint och ge lite smolk i AIK-glädjebägaren åt Spångens håll och kolla hur han reagerar på det. Men efter matchen, ändå ganska tydlig flört ifrån Jannis Pittas, att kommer AIK så blir det svårt för AIK att behålla mig.
Så är det. Ja, nej, det var absolut en, det var ingen stängd dörr där, att jag kör året ut och ser hur långt det här kan gå med AIK. Vi ligger trots allt tvåa och så vidare och så vidare. Men nej, utan det var ju väldigt tydligt att han sa väl rakt ut att de får nog svårt att behålla mig om jag gör så här mycket mål. Och så är det ju, herregud.
Det... Och det där är inte lätt att behålla.
Nej,
eller ersätta.
Nej, framförallt ersätta kanske. Alltså det var ju på någonstans, alltså alla fattade ju när man såg honom redan i höstas i ett uselt AIK, han gjorde 9 va, under hösten, att det här är en målskytt som kommer att göra mål. Frågan är bara hur länge vi får behålla honom. Men vi skrev också ett ganska kort kontrakt med honom, så att det är ju ett och ett halvt år kvar nu i sommar. Men jag hoppas väl ändå att AIK, givet det läge vi troligtvis kommer vara i även om 5 omgångar, även om de 5 matcherna är ganska tuffa matcher generellt, så att vi kommer säkert gå på några plumpar, men också utifrån hur konkurrenterna där bakom ser ut. Folk tappar ju poäng hela tiden. Mm. AIK kommer ha en rejäl chans på en Europaplats när vi går på uppehåll. Så är det ju.
Det är många lag som kommer ha dock också. Det är en jävla jämn tabell i år.
Men AIK kommer vara ett av dem.
Ja, absolut.
Men har vi den chansen utan Giannis Pittas? Det är väldigt tveksamt. Sen kommer vi såklart ersätta honom om vi säljer. Men jag känner någonstans att 1,5 år kvar eller 1 år kvar, det är klart att det kommer skilja ett par miljoner. Men om jag får bestämma så behåller vi honom säsongen ut och säljer honom då. Det är min take på den soppan.
Och då får du i sådana fall sälja Rui Modesto i sommar. För jag har svårt att se att AIK behåller båda.
Tunnan till FCK. 50 mil. Så är det väl. Det är väl det troliga scenariot att någonting kommer AIK nog behöva sälja i sommar.
Men det var länge sedan, måste jag säga, såg er må så här bra som ni mår. Men på en skala 1-10, hur mår ni som AIK är just nu?
Nej, idag är det
har ni gjort 10. Den här lilla övningen? Att så här, svävar man iväg nu och börjar tänka på...
Ja, men jag har försökt.
Eller är det liksom att fan, ambitionen är ändå topp 5. Det får vi vara tydliga med inför säsongen. Nu ligger man 2. Är det svårt liksom att hålla fötterna på jorden nu i det här läget?
Alltså vi åkte nyss på 0-5 mot Malmö.
Det var ganska nyligen. Vi vill bara stämma av.
För mig är det liksom... Jag tycker vi har ungefär varit så bra som jag trodde. Alltså jag tippade oss 4. Jag tycker att det känns som en liksom fortsatt ganska rimlig placering. Någonstans där. Jag tror att det kommer vara tajt. Som det är nu. Det kommer vara tajt mellan liksom andra och 7:e plats. Sen exakt vart man landar in, det får man ju se. Men nej, jag har ingen hybris än. Även om jag tycker att vi... Det som är glädjande, det jag verkligen har med mig, är att jag tycker att det blir bättre för varje match. Bortsett plumpen i Malmö så blir det tydligt bättre i prestationerna för varje match. Jag tycker mig se liksom delar i spelet som utvecklas. Det har varit jobbigt om det var tvärtom, att man känner att det blir sämre för varje match. Men jag tycker att Henning Berg, liksom jag har varit kritisk mot honom bitvis och så. Men jag tycker att han på något sätt, han fortsätter utveckla det här laget. Och spelare för spelare också, så tycker jag att många spelare blir bättre och bättre individuellt också. Så att det är bra, men jag har inte svävat iväg på något sätt. Utan...
Alltså, jag är mest lättad över att inte behöva vara besviken. Mm. Alltså hade någon sagt till mig, efter 7 omgångar kommer ni ligga 5, då hade jag nog skakat den tassen ganska hårt. Alltså, vet du vad, då är vi med där uppe någonstans. Ligger man 5 efter 7 omgångar, då kommer man kanske ha 2-3 poäng till en andra plats och 2-3 poäng neråt. Men då är man med där uppe. Så det här är ju lite över förväntningarna och det är ju taget. Men det är inte så att jag sitter och tror på att... Fan, det kan bli guld alltså.
Ja, men det kan komma sånt
det
ibland.
Det enda man ju gör som AIK är att man är så här...
Släpp fram det,
den där straffen mot BP 93. Och det där självmålet mot Mjällby. Hade kunnat varit 4 pinnar till. Då hade det varit delad serieledning.
Det blir intressant av att tabellen är så tajt och alla går på plumpa lite då och då också. Att jag tror att det kommer vara väldigt lätt den här säsongen att kastas mellan glädje och, alltså jag menar, vi har 3 poäng upp till 3:e plats fortfarande och vinner vi 2 matcher och ligger där uppe helt plötsligt, då kommer man ju vara så, vad fan händer, och sen förlorar man.
Ni har ju ert favoritmotstånd i helgen också, Bayern hemma.
Ja, det ska bli jävligt kul, men förlorar man sen 1-2 så kanske man ligger 8 och då kommer man vara så, vad fan händer, vi håller på att tappa. Jag tror att det kommer vara en sån där säsong där man skjuts väldigt mycket från vecka till vecka.
Jag säger bara så här, på lördag.
Vi är sponsrade av MQ och nu har Dobber, som är deras egna varumärke, kommit med en sommarkollektion. Äntligen lägger vi vintern och alla tunga plagg bakom oss och klär oss lite lätt. Sunset Horizon Club, alltså vad är det? Jo, det är inspirerat av surfen. Jag älskar surfen, det är raka linjer. Det är inte de här tajta plaggen, utan det är lite mer luftigt. Och det kommer också i en rad olika material, eller hur?
Ja, men så är det. Det är ju tencel, det är linne, det är lite jordiga toner. Och Och vad gäller plagg då, så är ju de knälånga stilrena shortsen såklart med oss. Vi har skjortor med print och broderi. Mm. Samt det som jag kanske föredrar mest av det här, set i form av shorts och overshirt i liksom samma stil. Och så lite skjorta under det kanske är man redo för lite kärleksfulla sommarkvällar, Thomas.
Mm, som ni hör, det finns en hel del att kolla in i Sunset Horizon Club, som alltså är Dobbers nya sommarkollektion. Glöm inte bort Tencel, som alltså är mitt favoritmaterial, som utmanar bomullen. Det är, jag kan inte säga, bomullen kan ju vara både tjock och tunn beroende på hur många gram man använder, men det känns väldigt lätt på kroppen, är väldigt
ligger
mjuk och len.
Ja, len. Bra.
Len är Tencelen också. Det här ska man kika in, alltså Dobbers nya sommarkollektion som heter Sunset Horizon Club. Och var finns det någonstans?
Det finns på mq.se eller i alla mq-butiker runt om i landet. Gå in och fynda nu inför sommaren.
Vi säger stort tack till mq som är med och sponsrar Tuttosvenskan.
Vi är glada att Tuttosvenskan görs med våra vänner på HelloFresh. Och många där ute, inklusive oss, börjar kika på att använda mer växtbaserade och hållbara ingredienser när det kommer till just matlagning. Och nu har våra vänner på HelloFresh via sitt nya samarbete med Oatly nöjet att presentera massa nya rätter på veckomenyn med just Oatlys havrebaserade i-mat. Och varför i-matdage?
Ja, men det är väl kanske en fråga man ställer sig. Men det är ju så att det är en ingrediens med 61% mindre CO2-utsläpp och 83% mindre mättat fett än traditionell grädde. Så det är ett väldigt bra substitut. Ja, men och denna vecka så har vi kollat på HelloFresh hemsida och botaniserat lite kring recepten som innehåller just i-mat. Och min tydliga favorit är den soltorkade tomatrigatonin, som ju har då lite soltorkade tomater, det är körsbärstomater, det är rucola, zucchini, riven ost. Ja, men ni hör, en väldig massa smaskiga grejer som blir en krämig pasta. Just att använda rigatonin, Freddy, som jag vet att du gillar också, som just suger upp all den här såsen. Mm, den är en favorit hos mig.
Verkligen, och jag gick faktiskt händelserna i förväg och testade redan förra veckan deras medelhavsinspirerade räkryta med just i-matsåsen. Och sen lite fint långkornigt ris. Och Agge, vi har ju som vanligt en kanonkod också med våra vänner på HelloFresh.
Den hoppas jag folk kan nu.
Ja, det är ju Fresh Tutto. Du får upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar om du inte har prövat HelloFresh ännu. Plus fri frakt på den första matkassen. Och det som är så bra, har du inte använt HelloFresh på över 12 månader så gäller koden även dig. Så gå in på hellofresh.se och lägg en beställning på en riktigt fin matkasse redan nu.
Testa HelloFresh, testa Oatlys i-mat. Vi säger stort tack HelloFresh.
Hörrni, vännerna på Sky Showtime är tillbaka i Tuttosvenskan och det tackar vi ödmjukast för. Ni vet den här grymma streamingtjänsten där man bland annat kan se Oppenheimer som skördade hem Oscar efter Oscar. Men hörrni, nu ska vi prata lite nyheter. Eller nyheter och nyheter. Det här är nostalgi för mig. För på Sky Showtime kan ni nu se Halo. Ja, Halo. Ni vet spelet man spelade för massa år sedan. Eller om man spelar nu, aktuellt då som nu. Men det är alltså en serie baserad på det här grymma spelet Halo. Och det är inte bara en säsong, utan det är två säsonger ute exklusivt på Sky Showtime. Och som att det inte vore nog, vi har ju även en kod. Tuttosvenskan i versaler, alltså stora bokstäver, ger er första månaden gratis. Hos vännerna hos Sky Showtime. Sen kostar det 59 kronor i månaden. Så ladda ner appen eller gå in på skyshowtime.com och signa upp redan idag. Tack för att ni gör Tuttosvenskan möjlig, Sky Showtime.
Spelar AIK hemma mot Sirius. Alltså lördagsmatch. Man har chansen att kliva upp och vara en poäng bakom Malmö. Mm. Alltså ett antiklimax för AIK där. Och då är det ju helvete igen.
Ja, men det är det alltså, jag menar. Att just eftersom det är så pass tajt från andra plats ner till typ åttonde, nionde plats nu. Att man kommer skjutas mycket upp och ner beroende på senaste matchen den här säsongen.
Definitivt. Ja, men exakt. Och det är väl kanske det då, som gör att man håller sig kvar. Eller jag i alla fall håller mig kvar med fötterna på jorden på något sätt. För att det är så jävla tajt och det kan gå så fort. Inte minst i mitt kära AIK i alla fall.
Skit i den matchen nu då. Till det som hände i Västerås. Oj, för det var med en jävla märklig tillställning.
Jag menar, alltså, hur många gånger ska vi behöva säga att man tycker synd om Västerås? Men det här är ju en otroligt, otroligt märklig match på många sätt. Det är ju ett Djurgården som går ut med en, jag vet inte om det är en cupfinalsbakfylla, svår motivation och liksom komma tillbaka till vad allsvenskan är liksom, från att ha spelat liksom derby och det är Malmö hemma och Malmö borta och cupfinal och alltihopa till att spela den här matchen. Jag trodde ändå att spelarna skulle vara mer motiverade än vad de var. Ja, det är klart de går ut och är motiverade och tänker att de ska vinna den här matchen, men det var inte många huvuden som var med, framförallt inte framåt, för jag tycker att laget slits isär rätt rejält, och vilket ger ju Västerås det enorma övertaget de har första 30-35 minuterna innan vi gör vårt mål.
Det är ju, alltså de kör.
Ja, det är en, jag vet inte, man borde göra någon typ av utbildningsfilm av hur man inte ska avsluta i en fotbollsmatch.
Jo, men alltså, man börjar ju
så iskalla på avsluten.
Nu, det här är ju raljant och väldigt ironiskt sagt, men man börjar ju fnula på liksom, alltså har ni något vad om att ni inte ska göra mål? För att ni har ju bestämt er för att spela hur bra som helst fram tills att bollen ska över mållinjen.
Ja, Simon, alltså, Johansson,
man kan inte bränna tre raka straffar, vad är det?
Nej, men det är ju bara att konstatera en sak kan vi redan nu slå fast, att det sitter verkligen i skallen, för det är också tre olika straffskyttar. Alltså då är det ju mentalt, och där kan jag hålla med om att Kalle Karlsson ska ha all heder för vad han har gjort med det här Västerås, med den budgeten och sättet man spelar och hur man tar sig an matcher och matchplaner och allt sånt. Det är liksom, det är 5 av 5, alltså det går inte att säga någonting. Men det mentala spelet, att börja giddra med straff, alltså signalerna det skickar, vad ska man göra nu då? Mm. När man får straff i nästa match, ska man tillbaks då till han som missade den första straffen? Och hur mår han då efter att ha blivit petad i två? Mm. Vilket självförtroende kliver han fram?
Ja, och sen skulle Åslund eventuellt ha tagit den, men valde att inte ta den för att han liksom ska spela Djurgården i sommar. Och då blir det en annan straffskytt och det blir förvirring.
Ja, men bara straffdilemmat skapar ju en liten... När man dessutom inte gör mål i spelet så skapar ju det en liten liksom oro över målskyttet. Mm. Att så här, inte ens straffarna finns det en självklar målskytt. Det finns ingen självklar som ska ta hand om bollen.
Nu är det ju så talande också sen att det blir ju mål efteråt. Och någon gång måste man ju också... Någon gång måste man också sluta prata om otur för Västerås. För hur många gånger kan man ha otur? Nu är vi inne i omgång 7. Och de har spelat, jag vet inte, 5-6 matcher där de har varit dominanta och ska ha gjort mål och eventuellt vunnit matcher.
Ja, nej, alltså det här men är inte otur.
Någon gång så är det bara någonting som det är spetsen där framme.
Ja, gud ja. Alltså, jag tycker att, verkligen, jag tycker att diskussionen liksom på sociala medier kring VSK, den är så låg. För att det är liksom, gubbarna sitter ju och njuter över att ett upphåsat litet lag med en tränare som liksom...
Fått mycket beröm.
Ja, men fått mycket beröm och nya skolan och Kalles bakgrund och allt där. De sitter ju och njuter och de är ju sämst VSK. Nej, de är inte sämst. De är otroligt bra eget spel. Mm. Men de har alltså en budget som, den var väl i botten av Superettan i fjol. Det betyder att de har individuellt spelare för spelare ett lag som de ska vara i mitten i Superettan. Det är där de ska vara.
Deras
spelare.
Anfallare är ju parodi på fotboll.
De är för dåliga. Ja. Så är det. De är för dåliga i båda straffområdena. Även bakåt. Alltså... Mm. Freddy och de som var liksom toppklass i Superettan i fjol individuellt, de blir ganska synade. Det är ganska många sekvenser. Det är någon där det ska kanske eventuellt vara en straff när Ekdal går ner där,
ja,
där det är jättedåligt försvarsspel honom.
Ja, sen Fallenius var, alltså Fallenius i all ära, ja, såklart. Gör ju en super liksom, löpning och allt vad det innebär, men jag tycker alltså så här, Fallenius har ju två toucher som är bollen ganska långt framför honom, där backen väljer att backa istället för att säga, om du bara hade gått på den direkt så hade du rensat. Och sen Fallenius, det är ju klass liksom, det han gör. Han lyckas ju fan sätta in den där löpningen på 70 meter. Så det ska man inte ta ifrån honom, men Västerås har ju lägen att bryta det i alla fall.
Framförallt, vart är cynismen? Alltså när Fallenius kommer med hög fart på mitt plan.
Jag vill plocka det gula.
Är lilla tröjdragningen?
Jag vill plocka det gula.
Stoppa honom bara. Alltså det, och det är det som är... Det där är ju symboliskt för ett lag som lite grann har gått på myten om sig själva. De läser ju också hur mycket beröm de får för sitt spel. Och de läser ju också det här så här... Det, och det är synd om dem, man lider med dem. Det är klart att de går ut och känner att så här, fortsätter vi bara så här, ja, fortsätter de så här så kommer de nog att åka ur. Mm. För att de behöver jobba, de behöver nog få in kvalitet i sommar.
Alltså, de behöver värva en anfallare.
De behöver värva en anfallare i sommar. Alltså, det är nummer ett, men de behöver också få in lite liksom, kraftigare pannben och lite mer cynism. För det där målet som Fallenius gör, all heder till Fallenius, han gör ju rätt. Han kör ju så länge
han tillåts. Ja, men det är tillåts... tre Västeråsspelare som har chansen att bryta det anfallet med klockrena tacklingar på bollen.
Han kör ju för att han tillåts köra, och absolut, det ska han göra. Men att ingen Västeråsspelare drar i tröjan, klipper honom, alltså ut med boll och spelar över linjen. Mm. Det är ett sånt underbetyg så att det liknar ingenting.
Ja, alltså då, ett skithus in på mitten och en anfallare in, så kan de absolut klara sig. För så alltså bra
de där Åslund-pengarna, de behöver ju återinvesteras ganska ordentligt.
Gör de det och får träff, alltså de behöver ju plocka in utifrån sina ekonomiska muskler så nära garanti på ett målskytte de kan komma. Alltså de behöver ju ta så här Kalle Holmberg från ÖSK. Alltså när de hade Victor Prodell, alltså de behöver ju ha en sån spelare som liksom kanske är lite begränsad i spelet, men som kan raka in bollen i en öppen kassa. För det är ju faktiskt det är bara där det brister. Gör de det, då är jag övertygad om att de kommer klara sig kvar. För att i spelet är de, det säger alla siffror också, och så får 60-talisterna garva åt det hur mycket de vill, men då är de liksom över halvan, för så bra är de sköljer över.
Ja, men hade de haft kvalitet där framme, då hade det stått 3-0 efter 20 minuter till Västerås. Ja,
så är det.
Jabir, vad är det han gör? Det är helt öppet mål. Det är bara att nicka in den. Så bara tar ner på bollen. Så blir det en passning till Widell.
Men vadå, över 7 omgångar har de ju... Alltså, anfallarna har ju missat bollen vid öppet mål. Kanske 8 gånger
nu.
Alltså, jag är så trött
på... Och den där situationen, jag kommer inte ihåg vilken minut det är, men i första halvlek, när det är liksom ett trippelläge.
Ja, exakt.
Där det är så att de turas ju om att vara värdelösa. Ja. Alltså, det är så här, kolla hur jag kan missa mål. Ja, kolla hur jag kan missa mål.
Man hade ju hår kvar på huvudet efter 30 minuter. Det var helt otroligt. Och så här, jag tycker inte att... Det är klart att vi gör inte defensivt kanon, men jag tycker också att Västerås gör det väldigt bra. Det är inte bara på grund av Djurgårdens uselhet i backlinjen, för jag tycker inte att vi är så dåliga bakåt. Visst, Danielsson har gjort bättre matcher i år, men jag tycker Miro Tenjo gör en jättebra match. Så det ska vi inte ta ifrån Västerås, att det är på grund av att Djurgården är dåliga som Västerås kommer till de här lägena. Västerås gör det bra som kommer till de här lägena.
Ja, alltså, vi har inte pratat om honom så mycket för att just de aldrig vinner eller någonsin gör ett enda mål. Men Gevert är ju en helt otrolig fotbollsspelare, till exempel, sett över de här 7 matcherna. Alltså, han borde ju ha... Alltså, ser de bollarna han får in i straffområdet och sånt, han borde ju kunna vara med där i assist.
Ja, men jag såg någon graf om att han är den som har flest inlägg och flest lyckade inlägg per match i hela
allsvenskan. Ja, men det ser man ju när man ser matchen också, att han är ju helt magisk. Men de har ju inget där framme. Nej.
Framförallt alltså Marcus Linde, som väl kom in från division 2, va? Till den här säsongen. Vilken spelare. Alltså, vilken spelare. Där,
han bor i någon bra klubb norr.
Jag tror att där är nog risk att någon plockar redan i sommar, tror jag.
Alltså, sen så sitter vi också och säger, jag sitter ju ibland och kollar liksom avundsjukt på Malmö, som ibland går och vinner såna här matcher när man kanske inte riktigt förtjänar. Det här är en sån typisk match för Djurgården där vi, ja men, är matchen realistisk, en realistisk utgång på vad vi ser, så vinner Västerås den här. Nu går vi in med 2-0. Så att,
styrka i sig.
Ja, exakt. Så jag skrattar hela vägen till de här 3 poängen och är supernöjd över att vi lyckas lösa det på något konstigt sätt.
Ja, men det där är också en så här, det där är också en alltså en indikator på vart Djurgårds säsong är på väg. Nu har man tagit sig till en cupfinal och man tar Malmö hela vägen till straffar i den. På hemmaplan så har man 0-0 mot Malmö i 90 minuter, man släpper in 94. Man kommer från, som du säger, man kommer från en vecka med AIK, Malmö, däremellan en Gais-match som ser okej ut, men man löser 3 poäng. Baksmällan efter cupfinalen kommer bara ett par dagar senare borta mot Västerås, som spelar hur bra som helst, men Djurgården åker därifrån med 3 poäng.
Malmö gick på pumpen.
Ja, och Malmö gick på pumpen efter det, visserligen borta mot ett Elfsborg.
Absolut.
Men det är en styrka, och det skickar en signal om vart säsongen är på väg när man löser treorna i matcher där man kanske tappar poäng i vanliga fall. Så att det är ändå prestationen i sig, den tror jag man ska skita fullständigt i som djurgårdare. Det här var någonstans bara det viktiga, att lösa 3 poäng och åka hem därifrån. Och det gör man ju. Sen är ju nollan, den är ju 80% tack vare att Västerås har glömt vart målet står. Och kanske
Jakob Widell gör en jävla dunderinsats. Jag tycker verkligen att det är en spelare vi har pratat mycket om genom åren som har varit... Ja, men ganska upp och ner. Nu tycker jag han har gjort flera matcher i rad där han verkligen har varit fenomenal. Det känns som att han har cementerat sig på att liksom hans lägsta nivå är mycket högre än vad den har varit förut. Och det är all heder till Jakob Widell Zetterström som håller oss kvar i matchen. Också med den straffräddningen, för blir det 1-1 där. då, ja, men då blir det riktigt, riktigt tufft.
Jag håller med om att Djurgården ska, alltså det är den gamla klyschan som är en klyscha av en anledning för att den stämmer, att det finns en styrka i att vinna när man inte spelar bra. Den är ju sann och Djurgården...
Ja, och sen Lidholm tar kanske ett skott han kanske inte tar annars om man har lite sämre självförtroende. Nej. Utan han går ändå in och skjuter där, och sen Brattbergs insats är ju vad den är liksom. Sen verkar ju bollen också wobbla otroligt mycket.
Han har ett sjukt tillslag på bollen, Lidholm. Mm.
Och sen vad gör Brattberg, du vet, klassiska liksom, bara, men ha kroppen bakom bollen bara så räddar du den. Han går ju typ armarna
alltså,
åt sidan.
Många målvakter har ju blivit, Mitov gjorde ju lite samma grej ju. Alltså vissa målvakter, eller många målvakter, det är ju en trend bland målvakter att det är lite fult att rädda bollen till en hörna. Mm. Alltså man ska greppa den eller man ska liksom rädda den mjukt för att kunna ta sin egen retur. Och nu har vi fått se ett par sådana mål i Allsvenskan den här säsongen. Två utav dem har gjorts utav Lidholm. Mm. Alltså frisparken som Mitov Nilsson släpper in, det är ju också så här, det är ju för att Mitov är enligt mig i alla fall, han är lite fin. Han ska liksom rädda den mjukt.
Ja, men ser han lite sent också. Men ändå, den ska han ju ha.
Den ska han ju ha, och samma här med Brattberg. Alltså, spänner han bara handleder och är så här, den här får gå till hörna då. Då släpper han inte in
men det tycker jag är all cred till Lidholm, att han tar de där avsluten. Oh, ja, för det verkar vara en boll som wobblar väldigt mycket i år. Jag vet inte om det är någonting med bollen eller om det är att han har något jävla sjukt tillslag som får honom att göra sig så mycket.
Lidholm har ett, alltså det, när Lidholm spelade Division 1, när han fortfarande var yttermittfältare. Det finns, gå in på hans Twitter. Han har lagt ut själv såklart highlights-klipp. Nej men alltså han har ett av Allsvenskans absolut sjukaste tillslag. Mm. Alltså just de här wobbelskotten att den går
så. Och det är en jävla styrka och det ska han ju bara fortsätta köra med också. Och det har funkat två sådana mål nu.
Sju det var en sån in. Match i Division 1 när Lidholm mötte Christoffer Cassini. Och man kände bara så här, vad är de där två? Varför är de med här? Alltså in i liksom topp tre striden i Allsvenskan, båda två typ. Jag älskar sådana Division 1-spelare alltså. Lidholm, ja, han var helt avlägsen där ju.
Men sen är det ju såklart, fan, det är ju, man är ju såklart orolig inför Elfsborg hemma. Det är ju inte så att vi tar med oss jättemycket av det här spelet. Och det tycker jag man ser också vid 1-0-målet. Så det är ju knappt att de firar liksom, utan de ställer sig i en ring direkt och är liksom så här, vad måste vi göra annorlunda den här matchen för att liksom ändra matchbilden. Så att det är ju, de var inte helt nöjda.
Det säger vi verkligen. Och så ringer vi en av de stora matchvinnarna, Gustav Henriksson, som gjorde en jävla fantastisk insats mot Malmö. Får
där
ju inte
kan
riktigt
man snacka
kupp
bakfylla
på Malmö. Ja, och jävla revansch för Elfsborg.
Ja, otroligt
alltså.
Vilken
jag
match
tycker man, det är så lätt att alla tar analysen att Malmö kom dit och var cupbakfulla, men jag tycker Elfsborg gör en superinsats och den nya backlinjen så att säga är helt otrolig den här matchen.
Och 25% av den backlinjen har vi med oss nu i form av Gustav Henriksson. Välkommen till Toto-svenskan.
Tack så mycket.
Du, grattis till en jävla seger i helgen.
Ja, tack så jättemycket. Det var riktigt skönt faktiskt.
Det förstår jag. Hur mycket tändvätska var det inför matchen? Just det här snacket som har varit om att det är det bästa Malmö någonsin. Och fan, kan de gå rent alltså utan att förlora den här säsongen? Använder man sånt till sin fördel inför matchen?
Alltså, både ja och nej. Jag tror inte vi la så mycket vikt egentligen på att det var just ett obesegrat Malmö mötte. Det är klart man är lite extra taggad när de gått obesegrade. Sen även lite revansch från i fjol. Men vi hade full fokus på det vi skulle göra för att vinna matchen. Och det tyckte jag att vi gjorde väldigt bra. Så ja, det var en bra dag på jobbet.
Ja, det var det verkligen. Hur mycket använde Jimmy Thulin liksom förra säsongens matchplan? För förra säsongen var ni ju också först. Och inledde ju också Malmö med en jävla resultatrad. Och sen åkte de till Borås. Och så åkte de på pumpen och matchbildsmässigt så är det ju ganska mycket som är likt. Alltså ni har ju ett bollinnehav på typ 18%.
Ja, men det är som du säger. Vi har ju inte bollen jättemycket, men vi behöver inte det egentligen heller. För jag skulle vilja säga, ärligt sagt, så skapar inte Malmö jättemycket. De har mycket boll, men de spelar runt bollen på ofarliga ytor och det är vi helt okej med. Och när vi väl vinner bollen så tycker jag vi är farliga nästan hela tiden. Vi är på deras planhalva. Vi har ganska många fina lägen som vi inte gör mål på också. Så för oss så är det en perfekt matchbild och det var det vi tränade på mycket i veckan innan. På att liksom hålla dem utanför oss, spela på kanterna och sen blocka inlägg. Liksom. Det var det vi gjorde och det tyckte jag vi gjorde jättebra.
Hur mycket mentalt är det? För jag tänker så här, om man ska bli liksom fotbollsfilosofisk. Alla började ju spela fotboll med liksom bollen vid fötterna. Man vill ha bollen och man vill lira och sådär. I en sån här match där det blir... Alltså, de här bollinnehavssiffrorna, det är ganska sällan man ser liksom 82-18 i bollinnehav. Hur är det att spela de matcherna när man känner att så här, fan, vi har typ aldrig bollen?
Alltså det är helt, för oss i backlinjen i alla fall så tycker jag ändå det är helt okej. För det blir så här, vi flyttar liksom framåt och upp och ner och åt sidor och så. Men alltså det blir ju inte jättemycket. Alltså vi vet ju att Malmö är bra med bollen och det får man respektera ibland också. Så det är inte så mycket vi kan göra åt det egentligen. Utan vi ligger på ytor och ser till att de inte spelar emellan oss. För det är där de är bra liksom. Och när de väl kommer in i mitten så får man vara bara sten, och sen så är det ju väldigt psykologiskt liksom att alltid vara beredd, för att man får inte riktigt slappna av, för då är de ju tillräckligt bra för att använda de ytorna, så det tar ju mycket såklart, men om man gör det 100% så är det väldigt effektivt.
Hur var det för egen del då? För att det var ju inte bara en utan två stycken av de mittbackarna som har spelat mest här under säsongsinledningen som var borta. Hur är det att liksom få chansen från start och just i den här matchen och så? Hur laddade du upp för egen del?
Ja, men det som jag säger, jag har ju varit borta ett tag. Jag har ju varit skadad i stort sett hela den här början av säsongen. Så jag blev ju... Tanken var väl att jag skulle börja träna nu i början på den här veckan. Sen så såg jag ju att de blev avstängda båda två. Så då gick jag och sa till Jimmy direkt att jag kommer vara redo på söndag. Liksom så det blir liksom full fokus på att få mig själv så redo som jag kunde bli och liksom gjorde tre träningar tror jag som kändes bra och liksom tagit hand om kroppen ordentligt och verkligen laddat upp, för jag har varit fruktansvärt taggad. Jag är en sån här match liksom, och även min första allsvenska match i år, så jag var fruktansvärt taggad verkligen.
Du var uppenbarligen väldigt redo, för att du var ju en av planens bästa spelare, men jag måste fråga, hur mår kroppen nu så här efter? Var du verkligen redo, eller hur har kroppen svarat?
Men alltså faktiskt bättre, mycket bättre än vad jag trodde. Jag ska vara helt ärlig, så var jag inte 100% säker på om jag skulle kunna spela 90 minuter liksom. Det var liksom en chansning. Jag gick ju mycket på smärtstillande också, så jag var ju lite osäker efter matchen om det var liksom att det kändes så bra, om det var på grund av smärtstillande, men kroppen känns faktiskt rätt bra idag. Inga känningar i skadan, eller klart hjärnan och kroppen är lite tung så som den alltid är efter 90 minuter, men inget mer speciellt så än vad jag faktiskt trodde det skulle vara.
Klart det är mörkt att man själv har sämre kropp efter att ha stått på läktaren en match.
Tapper har klagat mer efter 2-6 från läktarplats än vad du gör. Men det mår lite bättre när man vinner också.
Ja, men precis. Det är klart man är seger. Liksom. Man sover några extra timmar och så. Men det är inget så. Jag trodde ju verkligen att jag skulle vara helt förstörd. Men den är bättre än förväntat. Men den är fortfarande inte bra, om man säger så.
Okay. Men du, vart känner du att du har ditt Elfsborg i den här säsongen? För att jag menar, det är inte helt olikt förra säsongen där ni också inledde första matcherna lite småtrögt innan ni kom igång, och kanske att den där hemmamatchen mot Malmö i fjol blev liksom startskottet på någonting som ni sen kunde ta med er in i sommaren och in i hösten, och ja, men nästan att det räckte hela vägen. Vart känner du att ni är?
Nej, men lite som du säger, alltså, förra året så började vi lite segt tycker jag, men i år har vi börjat, vad ska man säga, resultatmässigt sämre, men jag tycker ändå vi har gjort ganska många fina halvlekar liksom, de första matcherna. Sen så har det ju blivit som det har blivit. Det är ju såklart inte bra nog, men tycker ändå stundstals det att jag har sett väldigt bra ut. Jag har ju sett de flesta matcherna från läktaren och har liksom tänkt i första halvlek, de här matcherna, det här vinner vi med 4-0 liksom. Men sen så blir det som det blir när vi, ja. Men nu har vi ju två raka segrar och en stark seger nu hemma mot Malmö som har gått obesegrade och vann svenska cupen här också. Så det är klart att det är lite extra självförtroende. Så om vi fortsätter bygga på det här sättet och så tror jag det kommer bli en jättefin säsong.
Jag måste såklart fråga också, hur mycket påverkade er i laget det här som har varit utanför? Alltså dels under vintern där det var väldigt mycket snack om Jimmy, kommer han vara kvar eller kommer han inte vara kvar? Och så kort in på säsongen så kommer det att han förlänger, och så spelar man ett par omgångar i säsongen och så kommer det att han kommer lämna, men han kommer ändå vara kvar i någon månad till och sen ska Hiljemark in. Påverkar det spelare, eller är ni så pass mycket robotar att man tänker bara på nästa träning och nästa match?
Ja, nej, det påverkar faktiskt inte oss någonting, som jag ska säga. Vi har ju våra egna karriärer att tänka på också. Det är inte så att man slutar liksom kämpa eller spela nu bara för att vi kommer byta tränare, utan vi vet ju om att Oskar kollar på alla matcher och vi vill ju visa oss från vår bästa sida och även ge Jimmy ett jättefint avslut som han förtjänar. Han har ju gjort många fina år här och vi liksom, så det blir ju både för Jimmy och Christer och Emir då, som också hänger på han för deras skull, men även för våra egna karriärer såklart, att vi, det är klart man tänker, alltså det, ja, det har inte påverkat oss någonting skulle jag säga.
Du, de roliga matcherna fortsätter att dugga tätt här. Det är Tele 2 i nästa och sen efter det kommer AIK-besök. Men med två raka vinster i ryggen så kliver man väl in med ganska gott självförtroende här nu.
Ja, absolut. Som du säger, det är två tuffa matcher. Men vi kommer in med gott självförtroende. Och om vi gör det vi ska så kommer vi ha väldigt god chans för att ta segrar i de matcherna också. Så ja, nu är det full fokus på Djurgården borta här på söndag.
Brukar väl också trivas ganska bra. Vart väl storseger där i fjol och ni har väl vunnit två av de tre senaste mot Djurgården på Tele 2, så att trivs ni bra?
Mm. Ja, men. vi har haft två väldigt fina bortamatcher mot Djurgården de senaste åren och vi får ju hoppas att det blir en tredje nu på söndag.
Men jag går lite tillbaka till matchen igår då. Oma, lite ny bekantskap för många av oss som kollar på Allsvenskan. Gjorde inte jättemånga minuter förra året och inte säsongen innan. Gör sin första 90-minutare igår. Vad tycker han tillför till ert Elfsborg?
Ja, oh, wow. Han gör en helt fantastisk match. Han känns som han är överallt. Vinner, stänger ner mittfältet. Liksom han och även Baldursson tycker också gör en fantastisk match bredvid han. Men Timothy, som du säger, han är ju bara 19 år gammal och han har ju visat nu länge under träningen att han verkligen är där. Hult sa ju någonting, jag tror det var Hult som sa det, att man kanske inte tänker att han är sån snabb spelare liksom, när man ser han. Men han är ju fruktansvärt snabb på att komma upp i press och liksom vinna boll. Och han gör en fantastisk match verkligen.
Rätt viktigt för er också att få igång poängproduktionen på en spelare som Arbe Seneli, som ju har varit bra inledningsvis men inte riktigt fått det där sista lilla att lossna. Men nu har han poängar i två raka matcher, så det måste väl också vara lättnad att få igång. Alltså Hedlund gör också poäng här nu som har väl inlett lite bättre, men du är med på vad jag menar, att de gubbarna, när ni väl har bollen, det är de som ska göra det, och i en sån här match gör de det, så att det betyder väl också mycket för dig, gissar.
Ja, gud ja. Men jag kände som det på matchen igår att vi försvarade oss väldigt bra, men sen när vi fick de här kontringslägena när man lade ut dem till antingen Arberg eller till Hedlund där i första halvlek, så kändes det som det blev farligt hela tiden. Så det är ju väldigt viktigt för vårt spel också att vi har, att när vi försvarar oss så bra att vi också när vi väl vinner bollen att vi ska kunna göra någonting. Så gör ju de varsitt fantastiskt mål liksom. Det är jätteviktigt för oss.
Jag har lite fråga kring en annan lagkamrat till dig, Jalal, som ju kommer in tidigt i den här matchen, och som så många andra som följer den här serien utifrån så har ju vi tippat tabeller och skytteliga och genombrott. Så jag hade ju honom, jag tyckte att han var, eller det har han fortfarande intressanta egenskaper, är fortfarande ung, men alltså, kommer han göra fler mål än ta gula kort den här säsongen? Hur är han att möta på träning? Liksom, får man passa sig även där som mittback, tänker jag?
Alltså, i början när han kom, då var det ju varenda träning var det något som hände. Till slut fick man ju säga till han, framförallt de här dagen innan matchträningarna.
Att han tänker mig att det smällde då också.
Det är lite av hans spel också. Det är klart man kanske kan försöka få ner det här gula kortna lite, men han är ju fruktansvärt jobbig att möta. Jag har ju mött honom på träningen många gånger och jag kan bara tänka mig hur han är och möta på match. För han ser ju inte spel, han ser bara bollen. Han kör ju bara liksom och han visade ju många inhopp förra året och även i år under Svenska Cupen och allt, att han gör mål, så målen kommer komma, det är jag säker på.
Du, en sista fråga också, och här får du försöka vara så ärlig du bara kan, men och jag vet att 3 poäng är alltid 3 poäng oavsett vilka man möter, men med tanke på förra året och med tanke på att lite snack runt Elfsborg som ofta når spelare och truppen och sådär har varit att så här, de har inte repat sig efter det där som hände i omgång 30 i fjol och Degerfors-matchen, det blev en repris i Svenska Cupen och sådär, att det har varit lite baksmälla. Med tanke på det, det måste ha varit extra skönt moraliskt att slå Malmö på hemmaplan och känna att så nu är vi tillbaka liksom.
Ja, men verkligen, alltså det som du säger, vi gör, det är också på sättet som vi vinner matchen. Alltså, det är inte så att jag tycker vi går ut och liksom har tur och vinner, utan jag tycker vi är bättre än Malmö. De har bollen, men det händer inte mycket. Så vi har varit mycket snack om oss i år, att vi inte riktigt har varit där hit och dit. Men nu tycker jag verkligen vi går ut och visar mot ett lag som Malmö också, då, som har gjort en väldigt bra första del här på säsongen. Får man verkligen ge dem. Och så går vi ut och gör en sån insats och vinner. Så det är klart det är extra skönt.
Du, det förstår jag. Och extra kul att gissa jag såklart att det har varit för dig att komma tillbaka, få den här matchen, kliva in. Kanske lite tidigt, lite tidigare än vad fysteamet hade rekommenderat. Men mäktigt ändå, en jävla fjäder i hatten.
Mm. Ja, verkligen. Ja, gud.
Du, tack för att du fick ringa. Fortsätt njuta av segern och så fortsätter ni så här mot, mot Djurgården på Tele 2, hoppas vi.
Ja, amen. Tack själva.
Ja, det är
tack,
bra. Tack. Ha det bra.
Bra. Ha det bra. Hej.
Hej. Hej.
Oma var ju klar för Peking, men det slarvade vi bort för vi sparkade tränare och var tvungna att hålla på med det istället.
Just det, grattis till er.
Det är bra. Du har gjort som vanligt. Freddy, har du något att säga?
Ja, alltså jag är så jävla lycklig och bara... Apreguden Henrik var levererade deras nya smak. Cactus lime.
Oj.
Stoppade in en liten grabb under läppen här under intervjun. Alltså fan vad fin den är. Tänk att liksom bara alternera apresprits tillsammans med cactus lime.
Oh.
Där har man ju sommarens drömkombination när det kommer till det bästa vita snuset på marknaden.
Jag vill nästan, alltså det jag, alltså nästan mer än smaken med apre är ju designen. Det är någonting med de här doserna som de känns liksom, känns lite sofistikerade, känns lyxiga, känns eleganta, precis som de smakar. Men just designen och den här cactus lime var, ja, personlig favorit rent designmässigt. Jag har inte testat smaken än.
Men med den här underläppen, sitter du borta i Tulum i Mexiko då eller?
Ja,
lite cactus lime där.
Ja, kanske en liten caprinja eller någonting i näven också.
Bra att du gjorde det också, för Tappe behöver ju byta smak nu. Han hade ju någon vinnarsmak där ett tag, men den
alltså det, jag tog ju lite glömt på mig förlusten, för att min lemon curd dosa tog slut i fredags. Och jag var ju på, på landet, så att jag kunde ju inte få tag i ny liksom. Men eftersom det blev förlust så får jag byta smak nu. Jag har riktigt mig på apeltinin just nu. För att det känns somrigt och det känns som en smak man slår Bajen med.
Bara. Och vill ni testa de här limiterade smakerna, cactus lime och apres spritz, så finns de på snusbolaget. Och kom ihåg att det här riktar sig till folk som nyttjar nikotinpåsar redan och är över 25 år gamla. Det är en nikotinprodukt som är beroendeframkallande. Tack så mycket, Apre.
Mycket fint. Tack, Apre. Mycket, mycket snack om AIK Peking idag. En liten lätt touch på VSK-diffen. Och också lite känning här då på Elfsborg mot Malmö. Vi kommer ju prata ner lite fler matcher när vi är tillbaka på onsdag
igen. Då kommer
igen.
Josip.
Då kommer Josip
tillbaka i Stockholm. Han var borta en halv vecka.
Ja. En halv månad.
Tänkte att han skulle lämna Stockholm för gott. Kanske var jag sa ju det i fredags, att han inte skulle komma tillbaka till Stockholm. Jag hoppas inte tog det ordagrant.
Litet önskemål är att vi kanske skippar helt Mjällby BP, för det var en tråkig match du.
Ja, det är också min plan. Jag har ingenstans i veckans körschema står det ring Douglas eller bjud in Appelqvist eller någonting. Så det skiter vi faktiskt fullständigt i. Vi konstaterar att helgens mest väntade resultat var Mjällby BP 1-1.
Mm. Ja.
Däremot ska Jonte ska få komma hit och vara glad.
Ja, det ska han få göra.
Det ska han få.
Det ska han få göra.
Det är nästan så att jag ska vara på plats och bara ta emot honom.
Vet du vad det enda jag tar med mig ifrån Mjällby BP? Alltså Nikola Vasic, inte målet. För det är ju, låt oss vara jävligt ärliga.
Märkligt.
Det är en sån tavla utan slipsen. Vad är det för positionering? Nicken är inte från nära håll. Den är inte jättehård. Den är inte ute vid stolpen. Men Lundin är inte ens nära att ta den bollen.
Nej.
Han står och slaggar borta på bortre stolpen. Dags det inlägget inte ens är på väg.
Ja, det är Törnqvist får ju gå in igen nu.
Ja, men det måste vara dags för Törnqvist nu va?
Ja, också för att jag har en sån snegunga i min fantasy på målvaktspositionen. Hade ju liksom Törnen.
Är det frikortet på gång eller?
Nej, alltså Pittas och Rory
tar igen ganska så rejält på alla ligor jag är med i.
Ja, men fortsatt ganska tydlig tvåa i våran.
Men du har ju Pittas kapten, det var ju...
Satte den idag, eller till den här omgången. Ja. Så det är ändå en känsla.
Ja, ja definitivt.
Men det var roligt
Det var roligt med, det jag tänkte komma till med Vansic var ju intervjun efteråt. Där det var tuppkam. Det var liksom, han stod på fyra kassar nu, vilket är jättebra.
Mm.
Men han var också så här, ja jag har haft tre virken också, så att jag borde ligga på liksom, ja men... Med lite mer flax... 7, 8, 9. Alltså okej, Vasic, nu snackar jag. Det piggade upp ändå att det var inte bara så här kul att den äntligen satt och roligt att vi har löst poäng, utan
bra.
Han var lite styv i korken.
Men det behövs, fan han ligger i BP. Exakt. De behöver all draghjälp de kan få.
De behöver det där, och Nikola Vasic tycker jag i BP går lite i bräschen för att liksom tuppa till sig med BP.
Så Alexander Johansson kämpar ju också på där. Skulle göra några baljer i år.
Ja, det är noll.
Han twittrade att det var målgaranti på över 10, va?
Ja, det var väldigt tydligt.
Så han var väldigt tydlig med 10. Än så länge så har han
23 omgångar på sig här nu.
Ja, han kan väl börja med 10 starter. Ja, för det tror jag också är noll.
10 avslut kanske.
Ja, exakt.
Surra sig jävla massa i BP.
Lilla tipsen till BP. Vasic, fortsätt så här med både mål och tuppkam. Alexander Johansson, tips är att liksom börja spela först innan vi börjar surra. Kanske klar för Djurgården snart då, för din bravning.
Vi har inte nämnt Värnet Bayern.
Nej, jag tänkte komma dit. Alltså, jag fastnade lite grann i matchen som har varit. Men Gurra ska såklart få komma hit.
Det ska han sannoliken.
För det är också så roligt att när Bayern går dåligt, som de gör nu mot Värnamo, och det är, liksom, det är kul att läsa officiella Twitter-tråden som blir efter när de annonserar slutresultat och sådär. Det är också roligt att de torskar och den enda målskytten är...
Vadå?
Vem gjorde målet?
För Bayern?
Ja.
Pinas?
Ja, som är Gurras hatgubbe. Ah, så det blir liksom så extra roligt att säga, nej men vad kul ändå att Pinas gjorde målet. Mm. Men det var också, alltså jag reagerade ju på Kim Hellbergs intervju efteråt. Mm. Som alltså han uppfattades i alla fall som ganska liksom stressad. Mm. Och att när tränare börjar köra väldigt lite matchanalys i liksom, det här var det som gick snett, utan bara kör hands down, det här är på mig, det här är mitt fel, jag har gjort fel lag, fel taktik. Alltså när det bara är så här, det här är bara mitt fel. Det är ju ett sätt att kanske skydda spelarna och laget lite för mycket. Att säga hej.
Ja, alltså vi har ju aldrig någonsin sett honom i en intervju efter matchen så uppgiven som han var igår.
Nej, alltså man har ju sett honom lack ett par gånger liksom. Det kan vara på domare eller på liksom individuella insatser eller sådär. Men det här, det var någonting annat i den här intervjun som jag tyckte var såhär okay.
Det ska bli intressant att höra Gurra vad han tänker om det. Jag har läst ganska mycket, den var ju samtidigt som Mark igår, så att jag såg inte det. Men läst mycket bajare och sådär i efterhand. Och Gurra imiterar Gurra. Gurra imiterar Gurra. Ja, ni vet vad jag pratar om. Han twittrade ganska mycket om Hammarby och la upp någon lagbild. Ja, men gårdagens lagbild med en lagbild från typ 2018. Och var så här, vad fan hände? Mm. Det är liksom, det är Nahir som går in i det laget. I övrigt är knappt bänkplats på någon spelare. Så att jag upplever att Hammarbyarna som ändå har haft en ganska... Många har det väl säkerligen fortfarande. Därför ska det bli intressant att höra Gurra. Men så här, man har haft och har väl kanske vissa ganska stort tålamod för det. Den väg man har valt med HTFF för att slussa upp unga spelare och jag tror fortfarande att det kan bli bra på lång sikt, men att man börjar bli lite så här, jo, men det vore också kul med ett bra resultat här och nu, ja, någon gång.
Vi satt ju och sa det här redan i februari, att det kommer ju sluta med att de värvar två toppspelare i sommar, för att det måste de ju göra, och jag tror fortfarande Hammarby kan sätta över en hel säsong, göra en helt okej säsong. Alltså, jag tror inte att Hammarby kommer komma 12 liksom, utan jag tror att mycket kommer lösa sig och jag tror att det kommer komma in klass i sommar. Men alltså, man är nästan lite förvånad att folk är förvånade.
Ja, eller liksom, lite så.
Det är ju Nahir som är klass. Det finns vissa som skulle kunna bli det. Alltså, Kurtulus kan vara det om han kommer, och är det ju på något sätt, om han kommer tillbaka. Och även Tekke har det säkert i sig, och Djukanovic kan göra massa mål, men det är ju inte garantispelare nästan någonstans.
Nej, men sen har vi ju lärt oss, alltså, ska vi bara titta på hantverket som är Kim Hellberg, så så här ser det ut på våren med Kim Hellberg. Mm. Alltså Värnamo,
och om man dessutom kan få in två klassspelare till det här.
Men
i sommar,
alltså, oavsett liksom, om de inte får in klassspelare in eller klassspelare inte in, han har haft betydligt mycket sämre lag två säsonger i rad och då legat på nedflyttning när vi har klivit in i sommaren och sen slutat, vadå, topp 6 två gånger i rad. Hammarby har i grunden ett bättre material än vad Värnamo har.
Såklart.
Och när vi kliver in i sommaren, ja, då kanske ligger 10-11 då. Men de kan ändå sluta femma.
Ja,
för att
absolut.
Det sätter sig i de här mönstren som Kim vill ha in och sånt. Så att jag hatar ju att ge bajare tips, men så tålamod. Ja.
Men däremot tålamod. Man var ju förvånad över att se spelarnas insats, hur mycket Kim än vill skydda dem liksom. Jag tyckte matchen mot Västerås så var det i alla fall rätt många man såg gick in och krigade för, och kanske att de hade landat i att vi måste vinna nu. Det är hemma match mot Västerås, vi har inte tagit så mycket poäng. Men här så det var ju helt, alltså, som vi pratade om med Peking, att det såg ut som att spelarna inte ville göra någonting typ. Alltså jag tyckte att det såg, Tekke försökte och någon, alltså sådär, men överlag så såg det ju väldigt nonchalant ut, tyckte jag, den här matchen. Och det är ju ett problem man inte har sett under Kim Hellberg, att spelarna går ut och ser sköna ut.
Nej, och det är ett spelschema som kommer nu för Bayern kommande tre som är, alltså, som kommer att bli högintressant. För att säga vad man vill om, alltså, vi vet hur det funkar i stora klubbar som går åt helvete. Man kan sitta och tjata om tålamod, men torskar du tre raka så då kommer stormen. Det går liksom inte att värja sig oavsett vad du har för material och tränare och sportslig ledning och filosofi och strategi och allt vad fan det är.
Men alltså Peking, de kan ligga på 9 poäng.
Ja, men alltså Peking borta har Bayern en historik som är tvärusel. De har väl en seger på 20 försök eller något sånt där.
Ja, en seger sedan 2001.
Ja, en seger sedan 2001 borta mot Norrköping. Därefter så väntar erkänt svåra Mjällby borta. Därefter så är det
som
hemma.
Som de visserligen slagit 2 år i rad borta med 0-3. Om vi ska prata historik och
inledningsmatten. Ja, men då finns det ett bra hopp där.
Så den talar väl för Bayern då?
Ja, det talar för Bayern. Men sen väntar också ett hemma derby mot AIK.
Mm. Så att det... Och avslutar väl med derby mot Djurgården innan uppehållet, tror jag.
Ja, precis. Exakt, de har Sirius emellan de två derbyna. Mm. Så att det är en jävla intressant schema att följa Bayern vart åt vinden blåser. Mm.
Det är roligt att det känns som det är så jävla många lag som riskerar att gå in i sommaruppehållet på 9, 10, 12 poäng sådär. Alltså det är många som man, när man tittar spelschemorna, men det är väl att det är så ovisst det gör. För att jag tittar, vårt spelschema ser jag inte säkra segrar, Bayern ser jag inte säkra segrar. Alltså ni vet, jag tycker det är många lag där man känner att oj, oj, oj. Så det känns som att vägen in i sommaruppehållet kommer vara intressantare än på många år kanske. För att det skulle potentiellt kunna finnas ett gäng krislag där, tror jag.
Ja, Bayern kommer ju ligga 11 efter 7 spelade omgångar. Och bara det är ju poäng hit eller dit. Mm. När man går in i sin jävla livescore-app och kollar tabellen så är det ju stressande att ligga på en 11:e plats.
Ja, men det var lite det vi pratade om i fjol också. Att då kom de undan med så mycket för att allt fokus handlade om framförallt AIK men även IFK Göteborg. Och så när vi satt och summerade fjolåret med Gurra, var det väl, så var det så här, de låg ju typ 11-12 då också efter 7-8 omgångar. Hade ju en usel vår verkligen.
Alltså eventuellt typ kvalplats efter 10 omgångar. Alltså om du kollar vilka alltså
nu menar jag. Ja, men exakt.
Då kommer det bli kris.
Ja, men och det är det som blir intressant så här, tålamod ja, men så här, 2 år i rad, sålt mycket spelare för mycket pengar. Alltså det är fortfarande en stor klubb, även om de bara har ett guld historiskt, så är det fortfarande en supportskara som börjar förvänta sig resultat snart. Och det där snart har varit snart ganska länge nu. Det jag menar med
att det är inte bara en skev förväntansbild, det är också en kostnadskostym, ja, som där supportrarna...
Exakt.
Det var en sak 2005 att Hammarbyare hoppades på toppresultat. Men tittade du på vad kostar deras trupp, alltså alla de här sponsorintäkter och sånt, då gick det ju från Hammarbys ledning håll att säga, alltså eran kravbild är skev.
Mm.
Men tittar du nu på lönebudget, alltså personalkostnader och sådär, då är det ett Bayern som supportrarna har rätt att säga att ni ska vara där uppe.
Absolut.
Ni ska inte vinna, ni kanske inte ska vara tvåa, men ni ska i alla fall vara topp 5, topp 6 utan snack. Så att där kan jag köpa jag att kritiken Bayern, är rimlig.
Ja, absolut. Jag ser Bayern sälja Djurkanovic i sommar och plocka in de där två klassspelarna Tapper pratar om kanske.
Och Ajay till något annat också kanske. Eller så kommer han tillbaka, vilket hade varit underbart för Kim, och kör hösten ut och sen går i vinter. Det vet man ju inte. Men jag ska säga att jag tycker det är intressant att de Bayern man ser på Twitter nu och sådär, att det riktas ju inte så mycket kritik mot Kim och spelartruppen mest tycker jag, utan jag tycker att man ser folk som på riktigt är så här: okej, nu är det lampa mot vd här. Vad fan håller vi på med?
Alltså, typ.
Och det är ju intressant när man faktiskt går lite så som AIK gjorde när det krisade som mest förra året. Att det var ju fler som pratade om sportslig ledning och styrelse och så än det var som pratade om kanske liksom brännan. Eller, alltså sådär. Och det tycker jag, det är ofta ett sundhetstecken tycker jag. Att det är en supportergrupp som förstår att det här handlar inte om att kicka Kim eller att bänka de här 7 spelarna, utan det handlar kanske om en större struktur.
Ja, liksom. Och det handlar ju också om att alltså supporter Sverige majoriteten, eller jag vet inte om jag talar för majoriteten eller inte, men i grund och botten så har supportrar blivit bättre utbildade. Alltså det är ingen som tror att Hammar och Boda och Oskar Johansson går ut och är dåliga, utan det är så här, ja det är det här materialet vi har, men varför har vi det här materialet? Alltså vilka har sett till så att det är så här truppen ska se ut? Varför består 50% av våra gubbar av spelare som egentligen bara har division 1 erfarenhet? Och det ligger ju på sportchef, sportslig ledning, styrelse, för det är där besluten har fattats att men så här vill vi jobba. Och då köper man ju när man ligger 11 att supporten är så här, varför jobbar ni så här för? Vi vill inte jobba så här. Alltså vi vill vara med där uppe.
Ja, men så det är
rimligt. Men jag håller med dig, för att för 20 år sedan så hade det bara varit avgå tränaren, spelarna, ni är beep. Alltså det hade varit det surret.
Ska vi lägga liksom 40 sekunder i alla fall? De får skylla sig själva att de inte får så mycket tid eftersom de inte har några supporter som kan vara med i Tuttosvenskan. Men lägga 40 sekunder på Värnamo också, hur bra de faktiskt ändå gör det. Det är ju närmare liksom 1 5 än 2-2 känns det som när man ser den matchen.
Ja, jag har inte sett matchen, men resultatmässigt så är det ju bara alltså, plocka av sig den lilla smulan och gratulera.
Men de behövde ju verkligen de här poängen.
Och de har väl också, på tal om historik, alltså de trivs ju där. Ja. Kim hade väl 2-2 segrar mot Värnamo, eller mot Bayern på Tele2. De har 3 raka vinster bortom mot Bayern.
Ja,
helt otroligt.
Det borde de ha, ja. Men också så här, det läget de började komma i, att så här, hela tabellen drar ifrån Värnamo och VSK kändes det som lite. Så de här poängen var ju...
Och Kalmar
då. Men de här poängen var ju liksom liv eller död lite på något sätt här och nu. Alltså för att man vill inte gå in i ett sommaruppehåll med liksom 4 poäng heller. Bra jävla genomförd match av Värnamo, men också fan grattis till väldigt sköna poäng, tror jag.
Kan bli lite mini liksom selektering, vad säger man, uppdelning av tabellen vid eventuell Gais-seger idag. Mm. Kan det bli ett litet tidigt,
och det är lite ett glapp då, eller?
Ett litet miniglapp vill jag ändå hävda. Gais kan ju gå upp på 12 då. Och då har vi botten femman med VSK, Kalmar, Värnamo, Sirius, Blåvitt.
Där läste du nog något fel. För man var helt galen om man inte hade Blåvitt på övre halvan i sitt tabelltips. Så där har du, det där får du kolla.
Ja, det är ju fel tabell. Ja.
Nej, men fan vad kul det ska bli med derby. Jag
är spänd för kvällen.
Jag älskar ju liksom... liksom, med all rätta är ju Stockholmsderbyn det fetaste vi har ur den aspekten. Men jag älskar ju liksom, ja, men när Skånederbyt fanns och nu när vi får ett riktigt Göteborgsderby. Liksom, det är så jävla kul.
Såg ni Fiddehakan idag eller?
Nej.
Är det svensk fotbolls största derby?
Ta det.
Ja. Det gillar jag mycket.
Vet du vad? Jag med.
Alltså det embracear man ju ändå.
Bra, Fidde.
Ja. Ja, men visst gillar man att han går ut och säger det. För jag såg så här massa supporter i Stockholmslagen som bara, vad snackar du om? Men lägg av,
men vadå, är man tränare för Gais så är det klart att man ska tycka och man ska säga att det här är Sveriges största derby.
Ja, exakt.
Framförallt så är det ingen fälla man kan gå i som Stockholmskäblare.
Nej, verkligen, alltså, verkligen. Den är för lätt
att falla i.
Nej.
Då har man varit med för kort tid.
Där är det bara att skicka upp tummen till Fidde och säga, well played gubben, kör på det.
Pissgrymt, Fidde.
Men det ser man, det tycker
du
jag.
Du har rätt.
Man ser liksom att kanske de här åren vi gjort utav svenskan, där vi ganska ofta hamnar på att prata om Stockholmskäblet, att så här, nu får ni lugna er. Att folk har blivit väldigt mycket duktiga på, eller bättre på att inte falla in i käbblet. Men här, faller man för det här,
då är man svag.
Hela supporterrörelsen tar 3 steg bakåt då. Alltså.
Exakt. Då är vi tillbaka på 2005 igen. Alltså, det räcker. Det där. Låt dem ha det. Men jag håller med dig att jag ser fram emot den matchen.
Ja, det skulle bli kul.
Det hör mycket faktiskt. Något jag också ser fram emot, vet du vad det är?
Nej.
Första juni på Steam Hotel. I Västerås. Helgen har gjort gott. Det märks att folk har snackat ihop sig med sina kompisgäng och slagit liksom, vad säger man?
Slagit till på
biljetter för att de går åt i rask takt. Det är alltså 1 juni. Det är världens största fotbollsmatch, kommer att spelas på kvällen, men långt innan det så börjar ju redan festen med poolklubb, med brunch på Orangeriet, med middag och live show på scen. Freddy Arnesson eventuellt i bar Iber, Marcus Tappe kanske dyker upp och dansar vals, jag och Wilbur kanske är där och drar skämt.
Vem bara bar Iber är ju värt priset.
Ja, det är det jag menar, men vi kommer vara där i alla fall och ha någon poolklubbuppladdning. Vi kommer käka gott, vi kommer ha jävligt roligt, vi kommer äta gott, vi kommer dricka gott, vi kommer kolla på fotboll tillsammans på Sveriges absolut mäktigaste hotell. Vi har länkar ute i avsnittsbeskrivningar på våra sociala medier, Instagram. Lös det här bara, för att det kommer bli lapp på luckan.
Ja, vi har typ aldrig gjort något liknande heller. Vi var på Space, men nu är det liksom det här är 24 timmar tillsammans som man väljer att köra på.
Men
liksom
det är också hela utflyktsgrejen, att så här, tåget dit till Västerås, det kommer ju vara ett sånt gäng från Stockholm som åker, att det kommer ju vara som att åka på en bortamatch.
Liksom. Ja, men redan där börjar ju dojan.
Ja, exakt.
Jag åker ju helikoptern.
Och
Stockholmskäblet.
Men det här är också för folk framförallt i Västerås, men Örebro, Uppsala.
Ja, men folk i Hedemora som har bokat. Så.
Är det så?
Ja, jag helt otroligt. Göteborg och Malmö.
Och det ska bli nice att åka, jag håller med om så här bortamatchkänslan. För första gången ska jag få åka på bortamatch i helikopter, för jag ska åka med Freddy. Vi åker ju aldrig på bortamatch i
riktigt. Vi har preppat platt där på taket.
Av förklarliga skäl åker vi aldrig på bortamatcher ihop annars. Så det här blir vår första bortaresa.
Ja, det ska bli otroligt att glida in där. Väldigt fin upplevelse.
Ja, jättefin upplevelse.
Det stora problemet är att om du ska åka på bortamatch med Freddy måste du också vara beredd att ha med så 19-20 000 kronor, för att det är inte billiga bortaresor.
Nej, men det här är 24 timmar så du får nog dubbla den. Så.
Ja, okay.
Det är på de här korta bortamatcherna.
Nej, men
jag
ser också
fram emot, och vet du vad jag ser fram emot mest? Alltså efter poolklubben, efter orangeribrunchen, så är det ju någon timme där det är liksom fri lek. Folk kan kanske duscha, piffa till sig, takbaren på Stil.
Kanske alltså, 2-3 spicy margaritas
där uppe. Alltså, jag är ruskigt svag för takbarer.
Ja, jag också. Man gillar den. Och den också, den är ju världsklass i deras takbar.
Det är den. Ses där hörni. Vi ses också på, dels imorgon, då är det Team of the Week. Eventuellt har någon gnagare letat sig in. Tunnan exempelvis.
Jag tror
det. Det är en match kvar.
Verkligen. Mycket vad som helst kan hända.
Snacket är att ingen från Snoka är med.
Nej, det är... Vet du vad, Tapper? Jag kan bekräfta att ingen från Snoka
hade vi ett omgångens mål.
Ja, alltså Trastens balja.
Då hade Trasten varit med där. Det
samtidigt.
Tunnan.
Kolibali. Alltså det är en
Falenius, sol och rädd.
Ja. Topp tre har varit Trasten i alla fall på veckans mål. Vi är också tillbaka med ett vanligt avsnitt onsdag igen. Och
watch-a-longer.
Då ska Watchalonger tisdag och onsdag kväll Champions League. Det är på Toto Live-kanalen det. In och följ och prenumerera på den också. På onsdag kommer Jocke upp och vi skickar också in Gaisan Berg. Mm. Så att det kommer bli liksom göteborgsk... Björk, för det här är helt jävla snurrig.
Så att alltså, Gurra ska alltså få våndas hela veckan till fredag innan han får liksom ta ner Värnamo.
Mm.
Han måste andas ut först.
Jobbigt att gå runt med den tanken att på fredag då ska jag stänga den här lilla lådan.
Han ska få
lådan.
Marinera sina tjänster.
Skänker en liten tanke till gurkan.
Ja, det gör vi definitivt. Alltså. Vi hörs.
Det gör vi.
Hejdå.
Tjo.
Hej.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.